gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Och välkommen tillbaka till mig, Andreas. De är er programledare ikväll. Vi har den 6 september och vi har avsnitt 421. Med mig ikväll har jag Martin, Tobias och Marcus. Tjena grabbar.
Hallå.
Hallå.
Ja, vilken lång och märklig resa det har varit. Det har varit en jävla skitsommar, eller har ni haft en bra sommar?
Ja, bara bra.
Ja, jag bor ju södra
delen av landet.
Här finns det sol.
Yeah.
Ja, det var helt jävla sjukt. Vi hade en väldigt kall sommar, sjukt mycket regn. Jag vet inte om ni har hört om översvämningar här uppe i Norrbotten. Men,
nej.
Det är helt galet mycket vatten. Alltså, jag har aldrig sett så här mycket vatten. Så ja, regn och kallt har det varit. Men jag hade en kort liten resa söderut när jag for ner till Stockholm för typ 3-4 veckor sedan nu. Och där var det fan varmt utav helvete. Vi har inte haft över 25 grader på hela sommaren. Och direkt när jag kom söder om Sundsvall, då var det bara shit, vad varmt. Så jag vet inte vad som hände i år, men vi har ju typ varit på stranden en gång på hela sommaren.
Hur varmt var det då?
Då var det typ 20.
Okej.
Och vindstilla.
Jag ska bada.
Jo. Jag har badat en gång. Det är helt sjukt. Jag brukar bada nästan en gång i veckan annars på sommaren. Så det var ju synd. Så det är kul att ni har haft det bra i alla fall. Ni får ju summera allting ni har pratat om nu. Så att jag kommer i kapp.
Det har varit mycket olika. Du har inte lyssnat något.
Jag har lyssnat på två avsnitt tror jag. Men jag hade en paus också.
På en månad precis. Ja. Så det var väl kanske två. En och en halv något miss.
Jo, jag har inte lyssnat på senaste om några valgrejer eller sånt där. Så det finns mycket färskt. Saker jag har tänkt på också. Men ikväll så kommer vi att fokusera mycket på Sverigedemokraterna. Ni pratade förra veckan om en artikel om Sverigedemokraterna och vad var det? Invandringsfokus på den.
Det var,
ja, precis.
Invandring och demografi.
Och det kommer väl in på lite ikväll också. Men det är tre artiklar här som avhandlar Sverigedemokraternas olika inriktningar helt enkelt från deras valmanifest. Sen kommer vi att prata om en artikel som Marcus har skrivit om vildarna. SDs vildar som har härjat utspel där. Men innan vi kommer in på det så kan vi prata om donationerna. Och som jag förstår det så går det att donera till vår radioverksamhet och nordfront.se. Man kan swisha och vipsa då till 073 89 58 452. Och när ni swishar och vipsar så kan ni skicka in frågor eller kommentarer. Då kommer vi att ta upp det i slutet av programmet.
Inte vips finns just nu dock. Men
nej.
Vi borde skaffa det.
Då måste någon korrigera där. Korrigera. Yes. Så jo, ert bidrag uppskattas. Men vi hoppar direkt in i soppan här med den första punkten. Och det är att en ny podd har lanserats på Nordisk Radio. Och det är Radio Motstånd. Det här är väl motståndsrörelsens officiella podcast. Eller hur ligger det till?
Jo, precis. Så det kommer vara Per Öberg som håller den och han har ju många hört här i Radio Nord från tidigare. Så folk som saknar honom kan ju lyssna lite där. De ska sända på torsdagar klockan 8, men förmodligen bara varannan vecka till att börja med. Och det är ju som sagt motståndsrörelsens officiella podd ihop med Mer än ord. Och Mer än ord fokuserar mer på aktivism och den typen av mer action och sådär. Medans den här andra podden fokuserar mer på politik, ideologi och större nyheter kring organisationen där då.
Mm. Jo, första avsnittet lanserades i, eller sändes i torsdags. Det är live-program också.
Ja.
Or,
jag gillar live-interaktion med lyssnarna.
Precis. Så varannan torsdag klockan 8 kan ni lyssna på Radio Motstånd. Men vi ska hoppa in i Marcus artikel, tänkte jag. SD och vildarna. Det är den här jävla Elsa Widding som jag kommenterade på innan semestern. Att hon hade väldigt tunt skinn för att vara politiker. Hon hade blivit trakasserad för att hon hade gått emot partilinjen. Men det var inte bara emot partilinjen. Hon var ju alltså nästan antisvensk när de höll på att härja om de här utvisningarna. Höll på att stoppa dem. Men ja, vad handlar den här artikeln om, Hansson?
Han springer från datorn.
Marcus, kom.
Ja, jag får fylla i lite åt han att han tar lite avstamp i en bok som heter Knapptryckarkompaniet. Skriven av någon Ann-Marie Pålsson. Jag har inte läst den själv, men man har hört talas om den. Och den verkar väl lyfta fram mycket hur riksdagsledamöterna som enskilda personer är helt meningslösa och att de är väldigt så här fiskade av partierna att följa partilinjen liksom. Att det inte finns så mycket individuellt spelutrymme. Så att det blir väldigt likriktat och toppstyrt.
Ja, men det är väl så det ska vara, eller? Om allt är korrekt.
Ja, jag vet inte.
Man kan ju inte ha en massa dissidenter inom partiet. Då får de ju byta parti.
Det bygger väl på så här demokratisk teori om att nu försvann Hansson också, men att ja, alltså det ska vara politiker som företräder väljarna, att man får ju ändå personkryssa kandidater för att det ska kunna bli specifika representanter.
Jo, det är ett jävla svammel det där.
Hansson, hade du ljudproblem eller?
Ja, ni hör inte mig. Jag vet inte hur ni menar.
Jo, ja. Nu hörs du.
Jag var tvungen att ladda om browsern.
Jo, men kan du... Jag tror Saxlind summerar lite.
Ja, så vilken bok det handlar om.
Pricka in här.
Mm, jag hör allt det. Nej, men det kommer egentligen efter SDs utspel. De är ju bittra som fan.
Ja.
Och de vill då minska de här möjligheterna till villan att de ens ska sitta i riksdagen. De ska få mindre pengar. Och det är ju gruppledaren där. Så i hennes bok då i Knapptryckarkompaniet så är ju gruppledaren den som piskar folk. Mm. Helt enkelt. Och gruppledaren väljs inte, i alla fall inte då av Moderaterna då, när hon satt i riksdagen. Det väljs inte av riksdagsledamöterna utan väljs av partiledaren. Därmed så utövar den här gruppledaren då makt via partiledaren helt enkelt. Så om man läser den så, du var inne på, vad heter Andreas? De ska inte vara mot partiet.
Mm.
Det blir ju lite så att när man läser den boken så framstår det ganska klart och tydligt att de här ledamöterna har ingen makt. Det vill säga att väldigt liten makt har de. Och de är egentligen bara där för att företräda partiet, att partiets politik ska synas. Och när de sitter i regeringsställning så är det då regeringen som ska synas, deras politik. Vilket påverkar då den här maktdelningen. Helt enkelt så.
Maktdelning är ju nästan lite ett snällt ord också. En så här nationalsocialistisk kritik av demokratin är just att ingen är ansvarig, att det är ansvarslöst och att makten liksom blir dold för att det är en massa och inte någon enskild person som är ansvarig. Och här blir det ju inte bara att det är många politiker i riksdagen som kan så här gömma sig i mängden, utan nu blir det att de kan säga, ja, nej, men det var ju inte ens min egen åsikt utan jag röstade bara som partiet sa. Så det blir ett till led på den.
Ja, det är flera led. För vad hon tar på sig, jag läste en bok som heter Makt utan mandat. Som handlar om de politiska tjänstemännen. Och där i både Knapptryckarkompaniet och Makt utan mandat, som här böckerna har ungefär 10-12 år på nacken, så framkommer det att de här tjänstemännen som är anställda av ministrarna, statsministern och sånt, de har mer att säga till dem än om riksdagsledamöterna.
Mm.
Och vem har då ansvaret för saker som sker? Då kan vi ta till exempel, jag skrev det i gruppen här ju, när jag läste den här boken Makt utan mandat, så är det ju att Centerpartiets partiledare, hon var ju politisk sakkunnig när Nuon-affären avgjordes. Och när hon då skulle ställas i ansvar för detta och Maud Olofsson i konstitutionsutskottet, så bara sket de med att dyka upp. Och jag kommer väl ihåg detta. Och för att ni ska förstå vad Nuon-affären är, det är att man köpte ett holländskt energibolag för ett överpris och Sverige förlorade typ 30 miljarder kronor på ett bräde. Det finns ju inte lite pengar. Och jag minns det tydligt då, för att jag tänkte, ja men nu ska de fan mig bli utfrågade.
Mm.
Men vilket år då?
Nuon-affären är typ 2009 tror jag.
Mm.
Men det här med konstitutionsutskottet tog lite tid. Jag kommer ihåg det för att jag blev så jävla förbannad. För jag tänkte, nu ska de fan mig få utfrågas. Nu ska vi få reda på exakt hur detta har skett. Det visar sig liksom att i svensk lag så bör man liksom inte... Man kan bara strunta i den här kallelsen. Det är liksom inte som i USA där man måste dyka upp. Utan i Sverige kan man bara strunta i det.
Mm.
Och det gjorde då Maud Olofsson och den här centerpartistiska nuvarande partiledaren.
Alltså det är nästan lite så konstigt att se logiken i varför ska man ha ett sånt system om det är helt så här valfritt. Man har ju ingen så här... Alltså vad fyller man ens för funktion om man inte kan tvinga någon att komma och ställa svar på de frågor man har? Då är man ju helt meningslös.
Det är bara för syns skull.
Eller? Ja, det är mycket för syns skull. Och det, när man läser både de två böckerna så framgår det ganska tydligt att det är liksom för syns skull. Det är bara det är liksom, vad heter det, som när Reinfeldt skäller ut dem. Ni är inget remissorgan. Ni ska bara föra politik. Vi har politik framåt.
Precis. Jag håller med Reinfeldt. Jag är fan fan av Reinfeldt där.
Jo, men då, alltså det kan man ju vara, absolut. Men då behöver man inga politiker. Då kan man ha, vad heter det, opolitiska tjänstemän.
Ja.
Och lustigt nog, så när jag läste den här Makt utan mandat, så visade sig att Elsa Widding, hon var faktiskt den opolitiska tjänstemannen som varnar för den här affären.
Jasså?
Ja.
Shit.
Så... jag tror hon fick mycket beröm för det, att hon vågade stå emot och sånt. Men för SDs del tog de inte hänsyn till det, att hon även kunde stå emot Åkesson och dem. Ja. De var tvungna att sparka ut henne till slut. Ja.
Vad var de sparka henne för?
Det var ju... om jag minns rätt nu så var det flera gånger. Men allra mest tror jag det är för att hon kritiserar det här med klimatet. Helt enkelt.
Ja, det är ju lite hennes käpphäst, men ja, det är frågan hur långt går hon. För jag såg här lokalt så körde SD på så här valplakat nej till vindkraft typ. Så det är väl lite deras linje också, att man är lite mer så här kärnkraftvänliga och emot så här grön energi när den inte funkar typ.
Jag tror inte hon är emot sånt, utan det här var ju liksom den här klimatalarmismen som hon utmanar. Och jag tror, alltså det är svårt, man kan bara spekulera och sånt, men jag tror till exempel att SD fick liksom besked från Moderaterna och sånt att henne måste ni fimpa, alltså om ni ska...
Jo, men definitivt, för det är ju så här ideologisk fråga där SD typ känner att alltså deras väljare kanske håller med dem, men de har nog visst, de kan riskera att tappa några väljare, och framförallt de andra borgerliga partierna är typ beroende av väljare som inte håller med i den frågan typ. För det är liksom både höger och vänster är insnöade på det med klimat.
Absolut, men det, man får ju tänka på det, och det skrev jag i artikeln, att Elsa Widing fick näst mest personröster. Det här Excel-filen var jävligt dåligt i år, men vad jag kunde utläsa det, så hade hon ju efter Åkesson mest i SD. Men även Ann-Marie Pås som går igenom det här med personröster och sånt. Och hur dåligt uppbyggt det är i Sverige. Alltså, så vår demokrati är på många sätt ganska dålig. Och vad hon kallar det är att det är ett partivälde. För till syvende och sist så är det sånt att partieliten får pengarna. De som styr partiet. Och de delar ut de här pengarna till de som slickar röven på dem. Helt enkelt. Och på det sättet, de som inte följer partilinjen, de avpoliteras. Men man ska komma ihåg också, och detta säger liksom även Makt utan mandat och Ann-Marie Pålsson, stämman spelar ingen roll. Så tanken är ju liksom att man kommer ihop och sen så har man kongress eller så har man stämma där de olika medlemmarnas företrädare röstar fram saker som ska genomföras. Men när väl de sitter i regeringsställning och sånt, så kan de bara ignorera stämmobesluten, vilket de har gjort många gånger. Av olika skäl, som taktiska skäl. Jag kan förstå varför man ignorerar det och sånt, men man gör det ändå. Och vilket betyder att det är egentligen ett fåmansvälde på toppen i mångt och mycket. Vilket då betyder då att vi, lustigt nu så har vi inte så mycket demokrati som folk vill tro i Sverige. Problemet är bara att vi har en massa auktoritära liberaler i alla partier.
Jo, och så spammas demokrati som en floskel överallt, så att man tror att allt är så här superdemokratiskt för att man pratar om det hela tiden. Men...
ja, det går inte att genomföra förändring för att det är demokrati och då måste alla komma överens. Men när det verkligen gäller, då kan de ju vad fan de vill.
Jo. Men det är ju liksom för om man, det är frågan hur man definierar demokrati. Men om demokrati är att folk ska få rösta, ja, då hade man ju kunnat ha mer folkomröstningar. Man hade kunnat ha direktdemokrati, man hade kunnat skippa partier, man hade kunnat rösta på sin enskilda politiker, typ som man gör i presidentval i USA och sånt. Typ.
Mm.
Men av någon anledning är just det systemet vi har nu helt perfekt och det mest demokratiska i världen.
Jo, men vi är också bakbunden av globalismen och framförallt EU. Så även om Moderaterna skulle ha så här genuina idéer som de vill genomföra, så kan de inte göra det på grund av EU. Speciellt när det gäller klimatfrågan. Där är vi helt bundna och måste genomföra allting som de säger att vi ska genomföra.
Lustigt nu så har maktdelningen ökat efter vi gick med i EU.
Mm.
Mm.
Hur då menar du?
Nej, på det sättet så till exempel påbörjar man arbetet efter man gick med i EU. Och vi kommer ha en grundlagsändring antagligen nu efter det här valet. Där man ska införa domare då. Som ska få ett större oberoende.
Så är det domare?
Mm.
Gällande...
Nu ska jag säga så jag säger rätt. Det är framförallt Samnytt som har tagit upp de här sakerna, men det är ju sånt att man ska ha domare som bedömer mer om det är konstitutionsvidrigt eller grundlagsvidrigt, och det har man i andra europeiska länder.
Ja, för Sverige har ju saknat en konstitutionsdomstol på det sättet.
Mm. Och sen så
har vi... Hur har sånt hanterats egentligen? Alltså om man... Är det upp till politikerna själva att så här upptäcka att nej, men okej, nu bröt vi mot grundlagen och får...
Nej, man har haft
lagrådet. Det måste gå liksom genom vanliga domstolar och typ.
Eller? Man har haft lagrådet. Problemet är att lagrådet tillsätts av politikerna själva och att de kan ignorera lagrådets rekommendationer.
Mm. Så det är som en remissinstans typ?
Ja, det är typ som tandlöst. Mm. Men ofta så kan man se då när tidningar och sånt skriver upp, så lagrådet Alltså då blir det lite högre. Mm. De säger att det här är inte genomförbart eller någonting sånt liksom. Det strider mot grundlagen. Men ta upp det och säga just det, hur alltså lätt det är att kringgå grundlagen om man vill. Alltså, du är inte ens särskilt säker med grundlagen helt enkelt. För att ta upp Lissabonfördraget. Detta är en gammalt när man gav EU mer makt. Tanken var att du måste gå 2 gånger genom riksdagen. Men av taktiska skäl så gjorde man så att det bara gick igenom 1 gång. Och gav bort en jättestor del av makten från riksdagen till EU. Och hon berättade hans stämman då. För man skulle ta upp det på stämman då för Moderaterna. Och det är en person som tar upp det här med att vi ska ge bort all den här makten till EU. Och så berättar hon att det mesta av tiden ägnades att bedöma om vilken många nivåer av betygssystemet vi skulle ha. Skulle vi ha 5 nivåer eller 7 nivåer av betygssystemet, så säga, ska vi ha IG godkänt. Alltså vi hade det innan ju, icke godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Det skulle ändras. Så man satt och diskuterade det istället i princip, för att det var mycket enklare att förstå. Helt enkelt så. Mm. Det händer inte så mycket där på stämmorna, för att vad de också hade gjort var att de ändrade dagordningen till att passa dem själva helt enkelt. Så att man inte skulle behöva ta upp den här frågan, för att det var jättemycket andra nationer och sånt som höll på att rösta. Till exempel, vissa nationer har ju att du måste, när man ska ändra någonting så måste folket godkänna det. Men det har vi inte i Sverige till exempel. Utan för oss är det rådgivande. Men det fanns även, jag tror en av sakerna som har förändrats var att folk kunde själv, om de önskar, komma och få ihop en omröstning genom att samla in namnunderskrifter. Det tror jag så är nytt om man tittar de senaste 20 åren tillbaka.
Mm-hmm.
Och det är så vi senast nu fungerar i Karlshamn, där folket röstar nej till kärnkraft. Så.
Just det.
Det är lite, det blir mer och mer att vi knyter oss till EU. Hon pratade ju om, innan hade vi 2 kammare i Sverige. Nu har vi bara 1 kammare. Till exempel. I många andra länder så har man 2 kammare. Det är vi inte så mycket mer ordade. Jag önskar ju att man ska ha mer att pengarna ska gå till de här ledamöterna. Så att de ska skyddas. Så att de ska kunna...
Ja, för det SD vill ju vara att liksom ekonomiskt straffa dem. För nu får de liksom lön direkt från riksdagen oavsett, va?
Ja. Man vill hantera det.
Att det är personligt på något sätt.
Mm, precis.
Men det vill de ha bort. Och det är väl för att SD just har haft mycket problem med bilder av olika skäl.
Jag tror att det stora problemet egentligen att SD är egentligen att de vill säkerställa partitopparna. Alltså så, det är inte bara SD som har haft problem med bilder, utan det är faktiskt Vänsterpartiet också.
Mm.
Men man hör inte detta komma från vänstern, och jag tror det är för att i ärlighetens namn att de har en lite mer demokratisk inställning.
Ja, och de, precis, de och deras rörelse kanske har det, och de får inte lika mycket skit i media för det, typ, medan SD så här hånas så fort det blir någon bild, men vänsterbilder, de kommer man inte ihåg riktigt på samma sätt. Men så fort någon hoppar av SD och sitter kvar i riksdagen så blir det ett jäkla tjafs, och SD måste hålla på att köpa ut dem och bråka med dem, och sen sitter de kvar kanske och kaosar. Och... Då så blir det lite drama när det drabbar SD, men med vänstern har inte känt mycket.
Har vi några exempel på en vänstervilde? Vad är de?
Vilda blev resat vilda av dem, eller?
Ja, det är 3 vänstervilda.
Mm. Det är väl Israel-frågan nu som har varit.
Mm. Ja, jag tänkte.
Eller Palestina.
Men det blev skriverier när den här kurdiskan, Kakabeve tror jag hon heter.
Ja, just det.
När hon köpte sig av S och röstade med dem i något förslag. Då kohandlade ju S med den gamla förra vänsterbilden.
Just
det. Just det, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat och Malcolm Jallow.
Just, stjärngänget.
Ja, de lät ju inte svenska.
Men Riazat är ju den gamla lipsillen som fick en glasflaska ut en gång.
Jo, men han är ju lite brunnyanserad.
Och frågar man Dan Park så är ju Jallow en förrymd, vad är van.
En förrymd vad då?
En förrymd negerslav, ja. Tror han.
Jo, precis.
Han åkte ju dit för HM för det där när han tejpade upp alla de där affischerna.
Ja, då får man ju inte säga.
Nej, för fan.
Och det tänkte jag på innan när du pratade om grundlagen. HMF, ja, det är ju en inskränkning i grundlagen. Det borde inte vara möjligt.
Exakt. Så. Jo, men vad tycker ni om politiska vildar då? Ska de få sitta kvar? Ska vi vara sanna demokrater?
Alltså det finns ju båda synsätten där. Å ena sidan kanske folk har röstat på ett parti och vill att det partiet ska behålla det, den makt och det inflytande som deras mandat skulle ge. Men å andra sidan, som Hansson skriver i artikeln också, så röstar ju folk kanske på ett parti för att de gillar representanterna, och om en representant hamnar i total konflikt med partiet så kanske man står på den enskilda representantens sida. Så det är väldigt svårt att säga liksom vem som är legitim ur liksom något demokratiskt perspektiv.
Jag tycker det är jättebra att det finns det. Alltså, det tar ju Hansson också upp lite i artikeln, att de har ju faktiskt lite olika åsikter. Alla röstar inte exakt som partiet vill i allt. Annars skulle vi bara kunna ha en representant för ett parti, punkt. Så liksom,
jo, men typ
fem personer i riksdagen och röstar om allt. Liksom.
Jo, man samlar typ poäng för inflytande istället för personer som ska ha avvikande åsikter.
Jo, men då skulle de kunna ha en person per parti.
Mm, det är det de har lite och så, gjort och så, med kvittningssystemet.
Ett värde för varje gång de trycker på knappen.
Exakt.
Men det är så de har kohandlat fram det lite med det gamla kvittningssystemet som SD förstörde, som Hansson tog upp i artikeln.
Jo,
också,
att men
då ändå behövde ju inte politikerna vara där, och om någon var borta då fick de andra bänka motsvarande kandidat så att jämna ut sig.
Mm.
Jo, men det var,
och hade man dragit det till helt så hade det ju kunnat vara liksom att ja, men vi tar typ bara 10 pers från varje parti och så många som vi har mandat på med. Typ.
Men det blir ju en försämring av demokratin.
Jo, det blir ju det. Men grejen är att jag är inte demokrat, så jag ser det som att det är mer effektivt om vi bara tar bort de här människornas åsikter och genomför partilinjen.
Jo, fast blir... nu är det ju det de ska ha. Alltså, för, det är ju den demokratin
det...
som är.
Jo, men det är precis det de gör.
Om de går bort från det, då bryter de emot sina egna liksom, idéer.
Jo, men det är precis det de gör när de går med i NATO till exempel.
Ja,
då bryter absolut. De allt det där och så går vi bara med i NATO. För att det är det vi behöver göra. Men sen när det är allt svammel, då kan vi hålla på att ha demokrati och det händer aldrig någonting. Det går fram och tillbaka, upp och ner. Så när det verkligen gäller så kan de ta i med hårdhandskarna. Och det är ganska tydligt tycker jag.
Men det är ändå partierna som typ gör allt det där, och ur den synvinkeln är det ju bra om man tillåter så här kaos och dissidenter att uppstå typ.
Mm, jo.
Det spånar lite så här galningar i
riktigt. Från en revolutionärs synpunkt så öppnar det ju vissa fönster om man har vildar som kan ställa till med saker. Det ger ju möjligheter kanske till förändring. Men som ett system.
Framförallt blir alltså enskilda vildar och så där har ju inte så mycket makt. Men de har ju en arena i riksdagen där de kan liksom väcka debatt och visa att det finns olika sätt att se på saker och olika åsikter. Och inte bara det som partierna annars hade lagt fram.
Precis, att de blir som en influencer. Ja. Alltså de får inflytande. The Striker har ju pratat om det. Skillnaden mellan bara att en influencer och verkligen ha inflytande. Det är två olika saker. Att om det blir en vilde, du kanske har, det är en populär fråga, du ställer dig emot, eller du ställer emot någonting som var impopulärt, så du får massa stöd. Och fast du bara är en röst av alla i riksdagen, så har du väldigt många människor som hejar på dig, till exempel. Och så för att du är i riksdagen så har du en plattform också. Så jag ser definitivt att det finns möjligheter. Men jag tycker som ett system så är det där typ en bugg. Man borde programmera bort, tänker jag.
Men tittar man liksom på till exempel Nordiska motståndsrörelsens sätt att styra, så anser jag att det här behöver präntas in. Att man har personer som är rakryggade. Och man behöver inte alltid vara 100% tillsammans i frågor. Helt enkelt, utan...
Det finns ju olika typer av frågor, och det är det som typ Andreas var inne på, att ofta i de här existentiella och faktiskt viktiga frågorna har ju partierna både fel och är helt enade. De är liksom för överstatlighet, folkutbyte och allt folkförräderi, liksom kulturmarxism och sånt. Men sen typ i så här andra mindre viktiga frågor där har de ju liksom mer olika åsikter, så att det framstår som att man har olika åsikter, fast i de viktiga frågorna är man överens. Men det är ju i de viktiga frågorna som det hade behövt liksom, till att börja med vara att man inte är överens, och sen att de som har rätt åsikter är de enda som tillåts.
Jo, precis. Men det är ju en liberaldemokratisk diktatur. Att fel åsikter har ju makten. Jo, har du något mer att tillägga här? Finns det några mer grejer?
Ja, jag kan faktiskt tillägga några saker, men det är egentligen någonting som ni inte har läst, men det är ju från den här Makt utan mandat. Och då säger de faktiskt några, det är ju tre forskare som har skrivit den här. Och när det gäller just maktutövning, så säger de som håller på med maktutövning att detta kan inte läsa till er på universitetet. För att det som de beskriver hur maktutövning fungerar i Sverige, det stämmer inte. Så det är ganska lustigt med tanke på att här ska man på universiteten lära ut folk hur Sverige styrs, och så säger de som styr att det där stämmer inte.
Mm. Men vad menas konkret?
Rent konkret så säger de faktiskt inte, går inte in på detaljer där, men det handlar just om hur saker bestäms.
Mm, beslutsprocessen. Och det var väl lite det du var inne på i artikeln, typ att man håller på och skvallrar och intrigerar och liksom skapar konsensus och bestämmer vilka som är med i gruppen och vilka som står utanför och vad som är gruppens åsikt och sådär. Och sen driver man väl igenom det i riksdagen liksom.
Ja, för i det här, så i den här boken, så säger jag ju, det är ju sånt att varje riksdagsledamot i det partiet, den personen, så hade man anställt en person som var censurerare. Så varenda riksdagsledamot i det partiet var tvungna att skicka in sina motioner till den till personen som skulle gå igenom dem. Alltså, så i tekniskt sett lagmässigt så får de skicka in vilken motion de vill. Men partipolicyn är att de ska skicka det till den här politiskt anställda tjänstemannen som avgör om de ska få ta upp det eller inte.
Ja, det kanske låter lite ofritt och så, men alltså som liksom så här arbetande med media och tidning och så tycker man att det är rimligt att någon till exempel korrekturläser och bedömer vad någon annan vill lägga upp, så att man vet att det blir bra. Och det är väl samma typ med politiska grejer.
Det handlar
egentligen om politik. Jag förstår partierna där, att man inte vill så här, låta massa alla individer liksom fritt uttala sig huller om buller. Eftersom det kan bli motsägelsefullt, det kan bli fel, det kan gå emot saker man har sagt och lovat.
Absolut,
det kan vara dumma saker, det kan vara felstavat, allt möjligt. Liksom.
Men det är lite det som är intressant med liksom, i demokrati och sånt. Så att det, din partiledningen för en viss, vad heter det? de för en viss linje. Så säger en person inom partiet, nej, jag tycker inte detta. Jag tycker det är fel. Och jag tror en stor del av problematiken varför vi har det i Sverige idag, det är att vi ska ha den här konsensusen hela tiden. Men jag då anser att om fler hade liksom haft, om man haft en annan kultur där folk inte kände sig att de blev utpetade direkt och de inte höll med, utan sa faktiskt det att nej, men jag tycker att detta är fel och här är argumenten för det, så hade vi kunnat kanske styra den här skutan lite snabbare. Men det här, den som går igenom de här sakerna också, då hade ju till exempel den censurerat en av riksdagsledamöterna. Och då hade ju kommit diskussion mellan de två och var riksdagsledamöten säger, men detta är ett stämmobeslut. Alltså detta är någonting vi har demokratiskt röstat fram att partiet ska genomföra. Och då säger personen, ja men stämman kan man inte alltid lita på liksom. Det vet du själv liksom. Helt enkelt. Och då är det ju själva ledarskapet kontra, för då har ledarskapet inte ansett att det är inte rätt tid nu att lägga fram det här. Helt enkelt. Och sen är det ju sånt att om en riksdagsledamot lägger fram en motion eller någonting sånt som är helt konstigt, alltså personen är uppenbart miffo, ja men det är bra. För att då försvinner det här miffo till nästa runda. Men nu, och det säger de också, de här politiskt tillsatta tjänstemännen, är att många av de här riksdagsledamöterna, vissa av dem hade frågat om de verkligen kunde få ett jobb. Alltså att de var så jävla korkade. Så att de hade uttryckligen frågat om den här personen kunde jobba någon annanstans. Och de sa också så här att personen är för dum för att jobba i kommunledning. Personen är för dum för att jobba i landsting. Det heter landsting förr, men nu var det region. Heter region. De är för dumma där. Ja, då blir man riksdagsledamot.
Shit. Nu sparkar de uppåt alltså.
Ja, för att de är lydiga.
Fy fan. Jo, det är nog jävligt många miffon som lever på skattepengar, jag tänker mig.
Ja, de vill ju ha miffon. Och då får vi personer som... Ja.
Alltså Tand Ringqvist, hon är ju ett jävla miffo. Hon är ju partiledare nu.
Mm.
Det är helt sjukt. Jag menar, ja. Det finns många i partitoppen som är... Ja, vi har sett många av de här korta klippen på, jag ser dem på X, men de flyter väl omkring från partiledarutfrågningar i SVT och sådär. Norsi är ju en annan som är helt jävla bäng i huvudet, inte har koll på någonting. Maggan, hon är också sådär, kan inte svara på en rak fråga. Och det är alltså de som ska styra landet. Vi har ganska många kompetenta svenskar där ute. De hade kunnat göra ett bättre jobb, tycker man.
Jag kan avsluta med en grej som jag inte visste. Och jag har inte kommit åt den här boken. Tyvärr, kanske blir det mer i framtiden. Jag har skrivit upp den. Men det är så att tydligen när de gör empirisk forskning så är det att... man kan inte representera folkviljan utan en slumpgenerator kan fungera lika bra till att ta hänsyn till folkviljan som politikerna. Så vad man egentligen gör, de här forskarna då, det är att de tittar på hur folket har ansett att de har styrt landet under den här tiden. Och på det sättet är det de beräknar till hur folk tycker att det har blivit bra eller dåligt. Inte hur man går efter folkviljan, för det struntar man i.
Mm.
Och det är väl inte jättekonstigt, för att folket, de håller på med sitt. Ens politikerna ser ju vad som sker i omvärlden och sånt, och de måste ta det i beaktande. Men det verkar precis som att allting kommer ovanifrån och inte någonting i princip underifrån. Och Palme var en av de första policyprofessionella, som de kallas här. Och danskarna har inte det här systemet överhuvudtaget. Det är ganska intressant. De kör med opolitiska tjänstemän. Mm. Sådana som då som var i Elsa Widding.
Jo, men är de opolitiska? Det är det som är frågan.
Ja, det kan inte jag svara på. De tar inte upp det i boken.
Nej.
Men de har inte samma system i Danmark. Det är väl det boken säger.
Ja. Nej, för det är väl det som är när de pratar om draining the swamp. Det är ju tjänstemännen som genomför alla hemska och kanske ibland i en blå måne händer det goda saker. Som gör. Men för det mesta så blir det fan bara sämre. Och det är ju tjänstemän som gör det.
De här politiska tjänstemännen, de kallas policyprofessionella i den här boken. De flesta av dem kommer från Stockholm.
Okej. Okay. Där har du förklaringen.
Det är väl det. Och så han menar, han kallar ju Stockholmskläget. Vad heter han? Den gamla partiledaren.
Ja.
Han med mustaschen. Valrossmustaschen.
Men... Axlind, kom igen. Du vet vem det är.
Dossen där, alltså. Vad
han pratar om?
Han som blev utkastad.
Han som blev utkastad snabbt.
Han får till Island. Jag läste det nu för tiden.
Ja, vad var han hette? Jag vet hur han ser ut. Juholt.
Ja,
just det. Juholt utmanar ju de här Stockholmskläget. Han har åkt ut med huvudet förra.
Jo, jag vet. Det var ju någon jävla... Vi har ju pratat om det förut. Det var ju någon grej om att han hade hyrt någon lägenhet för skattepengar eller vad det var. Alltså, dubbelbostad. Och så blev de av med han. Medan, alltså... De som sitter där gör jävligt mycket värre grejer varje dag. Och nu är han, det var ju ganska länge sedan nu, men han uttryckte ju stöd för Jimmy Åkesson i alla fall. Och sa att Jimmy Åkesson är den enda som presenterar en vision för Sverige. Och det ska vi prata om senare faktiskt. Vad det är för vision Jimmy Åkesson faktiskt presenterar. Yes, har du något mer på det där?
Nej, jag känner mig klar.
Ja. Så det var vildarna och de som kritiserar vildarna. Ja, ska vi beta av en av de här tre artiklarna innan musikpausen? Eller börja på en i alla fall. Det är ju en artikelserie av Peter Andersson som ni diskuterade första delen förra veckan. Och sen den andra delen handlar om den nedmonterade rättsstaten. Och den tredje delen handlar om kulturmarxismen och kulturnationalismen inom SD. Den var den fjärde också.
Om Sveriges
suveränitet, just det. Om NATO och DCA-avtalet.
Och EU.
Och EU. Vi kan ta det med den nedmonterade rättsstaten. Jag läser summeringen här så kan vi börja diskutera sen. I del två av den här artikelserien så går man igenom hur Sverige som rättsstat demonteras. Hur yttrandefriheten inskränks och hur bankernas informella makt kan påverka med fel åsikter. Påverka det med fel åsikter. Ursäkta. Kort sagt kan det sägas att Sverigedemokraterna i praktiken som minst har gett sitt tysta medgivande till en politik som medför en polisstat istället för att lösa problemen på ett enklare sätt. Och det är ju den här senaste mandatperioden vi har sett väldigt många nya lagar. Dels röstas igenom, men det ligger massa lagar som är på gång också. Som vi har diskuterat i radio och Nordfront har skrivit om. Det handlar ju om övervakning och det handlar ju om att ändra åldern på vem som får bli arresterad och anhållen. Visitationszoner. Att gängkriminella ska punktmarkeras. Så ja, kan ni kommentera det så kan jag hoppa in i det. Jag har inte läst hela. Jag har skummat hela.
Det är väldigt, jag har ju rättat hela, men det var tomt,
väldigt
men...
matnyttigt här. En full portion.
Jo, men det han har gjort, som vi sa i förra sändningen, var ju att han har ju gått igenom helt enkelt alla nyheter under liksom tider. Eran kopplat till SD och ja, tider regeringen i stort. Och sen har han bara liksom strukturerat upp dem. Lite som en mänsklig variant av AI typ. Och presenterat det här liksom. Men det är ju en lång jäkla lista med korruption och inkompetens.
Så sammanfattning för partiets principprogram, det är det här, den här delen handlar om då, som handlar om rättsstaten, yttrandefrihet och bankvälde. Så då börjar det med att all offentlig makt ska utgå från folket. Så partiet ställer sig bakom den klassiska definitionen av demokrati som ett styrelseskick, inte som en synonym till egna politiska uppfattningar. Denna vilar då på majoritetsprincipen, likhet inför lagen, allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet och rättstrygghet. Jävligt mycket frihet där. Jag känner den där friheten varje dag.
Men det är ju i alla fall en skillnad där mellan höger och vänster lite, att det han skriver där inte som synonym till egna politiska uppfattningar. För vänstern har ju mer den synen att deras åsikter och värderingar är det som är demokratiskt.
Mm.
Medan SD då mer är inne på att demokrati är ett bra styrelseskick.
Mm. Man bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers lika människovärde. Partiet står bakom en större grad av direkt demokrati. Folkstyret riskerar att bli mycket problematiskt.
Man vill ju nästan stanna upp lite och invända så här, direkt demokrati. Varför fick vi inte en folkomröstning om NATO-medlemskapet? Liksom, det vore väl schysst att bjuda på.
Ja, det borde i alla fall ha varit en poäng som de lyfte. Men de gjorde ju inte det. Alla
gick
inte
ens som röstade om det internt i partiet.
Nej.
Det var för viktigt.
Nej.
Folkstyret riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla om landet bebos av flera olika folk.
Och där är ju deras kulturella definition av folk, alltså att människor med olika kultur, att det ska inte vara kulturkrockar och allt för olika värderingar. Det måste finnas liksom en gemensam syn.
Det hör ihop med kollektiva egenskaper som etnicitet och hudfärg är för partiet irrelevant. Så länge du pratar svenska och du betalar skatt och du
klarar medborgarskapsprovet.
Jo, precis. De har ju lanserat det. Har ni kikat något på det?
Jag har sett någon sån här film eller något tv-inslag typ. Att, nu var det första testet.
Fan, vi ska ju köra det. Vi är Radio Nordfront. Vi borde köra medborgartestet.
Vi kanske inte får medborgarskap för att vi är odemokratiska.
Men jag kanske blir utvisad. Var ska vi föra? Ska vi få till Tyskland 1933?
Ja,
det hade varit fint. Endast svenska medborgare ska ha rösträtt i allmänna val. Det är ju väldigt bra, men då är endast svenska medborgare endast etniska svenskar.
Ja, och sen undrar om inte det skär sig med EU-medlemskapet också. För är det inte att alla EU-medborgare får rösta i svenska val eller sånt? Om de bosatta här permanent.
De får ju rösta lokalt. De får inte rösta i det nationella valet.
Men de lokala valen är också ändå allmänna val.
Region och kommun får de rösta.
Jo. Så det är SD emot dem, men de är för EU. Men det kommer vi till sen på den senare artikeln.
Jo. Rättsväsende, försvaret och delar av infrastrukturen bör stå under statlig kontroll. Ja. Delar av infrastrukturen. Det är alltså kollektivtrafik.
Alltså, infrastruktur är väl brett. Det kan ju säkert innebära sånt som energi.
Vattenkraften. Kärnkraften. Ja, all energi.
Men de är väl inte för ett förstatligande, så man kanske inte ska tolka in för mycket heller.
Nej, exakt. Beslut.
Kontroll är väl inte samma sak som ägarskap heller, jag vet.
Nej, det är det som är det lustiga. Det kollade vi ju på tidigare. Speciellt hur mycket pengar de här jävla svinen tjänar på Vattenfall till exempel. Mm. Det var 17 miljoner per år som vdn pungar ut i skattepengar. Beslut bör fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. liksom att man erkänner kön som biologiskt nedärvt, anser man att sexuell läggning inte är en social konstruktion. Så att det är alltså biologiska kön här, men samtidigt så kan man vara född i bög.
Ja, och men sen frågan är hur långt går de med att kön är biologiskt liksom, alltså är de för strikta köns?
Man kan ju biologiskt skära sönder kön och göra kötthål.
Jo, men sen alltså för även de som är så här för extrem jämställdhet, kvotering och sånt, de kan ju erkänna liksom att män och kvinnor har olika liksom könskonfiguration. Sen är det bara att man förnekar att det leder till något annat än just det. Att det inte finns några så här kognitiva, mentala, psykologiska skillnader eller andra fysiska skillnader. Är ju den mer liksom
extremt feministiska. På tal om fysiska skillnader. Mm. En sån här lustig kanske fel ord. Lite intressant fysisk skillnad mellan män och kvinnor som jag bara hörde talas om på någon bild på X för några år sedan. Och så fastnar den och så börjar man tänka på den mer och mer. Det är hudens textur mellan män och kvinnor, hur den skiljer. Aningens. Och har man inte fått höra talas om det här, då har man kanske aldrig ens lagt märke till det. Men nu när ni har fått höra talas om att det finns en skillnad i hudens textur mellan män och kvinnor, överallt, på liksom ben, armar, händer, sådär, överallt. Kommer ni nog kunna ana den, ni också?
Men hur...
De är mer mjuka.
Inte det, alltså det är texturen, inte känslan av den. Texturen.
Men är den liksom helt låst då, eller förändras den? För huden är ju...
Läcker den vatten eller...
Ja, men jag tänker för typ, till exempel en grej med hud och sånt är ju att män och kvinnor har ju olika liksom mycket hår och så på sig. Men om kvinnor trycker i sig massa liksom hormoner och grejer, då kan de bli skäggiga och sånt.
En generell grej med hud mellan män och kvinnor är att män har aningen mörkare hy än vad kvinnor har. Alltså det här finns det såklart de som har ljusare hy än vad kvinnor har. Men generellt, utslaget över hela befolkningen.
Alltså det har med ett nästan mikroskopiskt mönster i det yttersta lagret av huden. Jag minns inte vad det heter. Det är väl keratinlagret på något vis.
Men har det en funktion?
Det vet jag inte. Men grejen är att du kan se att det är en transa på enbart deras hand. Liksom. Om du ser på knogarna typ så här. Att, ja, men vänta nu, den där knogen tillhör inte en man eller en kvinna. Det kan man se.
Och bara där finns det ju en
naturlig
funktion.
Det är
ett sätt att känna igen män och kvinnor på.
Vet om den är liksom som det där jag sa. Det, även om det är en generell, alltså mörkare hudton hos män än hos kvinnor, så finns det ändå en del individer som ligger liksom utanför. Det kan finnas kvinnor med mörkare
hy. Men det är inte färgen heller. Alltså det är ett mönster liksom i hur
hudcellerna lägger sig. Jag förstår, men är det 100% att bara män har exakt det mönstret? Ingen kvinna har det? Och,
finns det något begrepp för det här som man kan googla och läsa mer?
Jag kan inte ta reda på det.
Vad är orsaken, tänker jag? För att har de avvikande kanske hormoner eller vad som helst, kanske det kan ändras. Tänker jag.
Det finns ju manliga händer. Om transer kan som... manipulera om sig.
Ja.
Eller om det här är en sån sak som de inte kan fejka och så här, kommer vara hatiska och sura över hela livet.
Vi måste ha hudtester.
Jag har skickat en bild nu som illustrerar skillnaden i chatten. Vi ska se om vi kan hitta nu vad det kallas. Det är tydligen något som kallas för septae på engelska.
Var sa du att du hade skickat vad?
I chatten. Telegram.
Okay. Telegram.
Ja, den där chatten.
Vad sa du att det hette för något?
Heptae.
Heptae.
Septae.
Septae, okej.
Okay. Men vadå? Det här är ju under... Det är inte alldeles ytligt, eller? Utan det...
Nej, men det påverkar mönstren som syns hela vägen ut.
Okay. Och
jag var faktiskt på
ett ställe... Det ser ut som att män nu typ kommer vara starkare eller något eftersom det går i kors, typ.
Ja, Det är inte helt orimligt att misstänka. Men jag var också på ett ställe där de hade en sån här ja, mikroskopisk förstoringskamera. Och så kunde man se tillsammans då också, för man fick det som på en display. Så hade vi då en ung tjej där och jag, så kunde vi kolla och jämföra. Och det syntes verkligen att det var annorlunda, texturen.
Men det ser ut som att det är som något som fäster då från muskel till hudens ytskick. Och sen kommer det då typ dra olika i män och kvinnor, så att ja, ytskicket då kanske påverkas.
Ja, ja exakt.
Intressant.
Mm.
Och nu har ju ni fått det här nu. Det är bara, det var ju det, det var ju bara som ett förslag att det syns annorlunda på X. Det var ingenting jag verifierade, men det fastnade. Och så testar man ju bara, ja men vänta nu här. Kan jag se att det ser annorlunda ut? Det är bara att testa.
Mm.
För det kan ni.
Och det här är ju förmodligen liksom inte den mest meningsfulla skillnaden. Men det visar ju att det finns hur mycket olika små skillnader som helst. Och det är helt ologiskt att tro att vi i övrigt är helt lika liksom. När det gäller kognitiva grejer typ.
Mm. Precis, men det är lite kontroversiellt att gå dit. För då måste man ju börja prata om olika folk. De hade ju där om att alla folk är lika. Jo. Eller nej, det var inte det. Fan. Det fanns ju någon annan grej där de... Jag tror inte det var den här listan dock. Att de var olika ändå. De erkänner olikhet, men det här med etnicitet och hudfärg är irrelevant. Jag fortsätter här. Då är det som trakasserier och förföljelse av någon baserat på dess sexuella läggning ska bestraffas hårt. Det är sjukt viktigt för SD att straffa dem hårt. Statens viktigaste uppgift är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet och därmed också frihet. Ja, och där igen finns det en poäng med yttrandefrihetens inskränkning. Den garanterar ju inte min frihet till exempel. Jag känner ju inte att jag i radion här kan säga precis vad jag vill. För att det finns saker som är olagliga att säga. Därmed så har jag inte frihet. Själv så tycker jag att frihet är ett jävla svammel. Det är ingen som har någon frihet.
Ska man vara filosofisk så styrka frihet, för då kan du göra vad du vill.
Exakt. Alltså kan du, vad heter det?
Makt.
Ja, alltså om du kan göra någonting utan att någon stoppar dig, då har du frihet att göra det helt enkelt. Det finns ju de som är religiösa som tycker att Gud ger en rätten att göra vissa saker. Men gör du någonting och sen kommer till exempel staten och stoppar dig, då har de ju stoppat Gud från att göra någonting. Och det är ju då i form av polisen kanske som kommer och arresterar dig för att du har sagt N-ordet online. Så att nej, friheter och rättigheter, det är ju inom kontext helt enkelt. Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen ska i alla lägen sättas högre än brottslingars intressen. Straff ska därmed stå i rimlig proportion till brotten och ge offren upprättelse för skadan de har lidit. Det här läste jag faktiskt. Jag fick en liten tidning här med Sverigedemokraternas poänger här.
Jag har också fått typ två tidningar från nästa.
Ja, alltså de... Det är sjukt mycket reklam från SD jämfört med de andra partierna faktiskt.
En sak jag har noterat också lokalt är ju att typ sossarnas valpropaganda eller plakat och sånt, de är sönderslagna, men SD ser helt oerhört. Jag tror lite att vi har en sån här typ högerradikalisering, att folk är så skit, alltså svenskar är skittrötta på så här vänsterpartierna och ingen så här bryr sig att vara antifascist och jaga SD längre typ.
Jo, och jag tror faktiskt att folk genuint inte vill att Socialdemokraterna ska få makten igen. Mm. Det här med att tidigare håller på att kollapsa, jag tror folk är jävligt oroliga.
Det är typ SDs starkaste säljargument även till liksom riktiga nationalister. Typ att, ja, men sossarna har ju makten annars och då går jorden under.
Jo, men vi kan ju inte stödrösta på Liberalerna. Utan då är det ju bättre att man röstar på Sverigedemokraterna. Nu ta inte det där ur kontext. Jag sa det bara för att om man vill att regeringen eller om Sverigedemokraterna ska vinna, så är det bättre att rösta direkt på dem i så fall.
Ja, faktiskt. Alltså ja, har man börjar man rösta på, vad fan är hon? Är hon palestinier dessutom? Palestinsk liberal eller något sånt? Galet.
Ja, Mohamsen.
Ja.
Det kan vara.
Hon är libanesisk palestinsk.
Libanes, ja, just det. Ja.
Okay. Jag tror hon är både och.
Mm. Jo, men det var det.
En extrem så här
Ja. Men det var en grej jag läste i det här programmet. Där står att våldtäktsmän och pedofiler ska kunna få livstidsstraff i fängelse. Det hör ju ihop med det där att man ska få ett proportionellt straff för det man har gjort. Pedofili, speciellt våldtäkt av barn, är ju det värsta du kan göra. Så det, jag säger dödsstraff, de säger livstid.
Det här relaterar till veckans låt sen, tror jag, och, eller till musikpausen. Men, och jag tror att det här är lite SDs starka kort. De har tjänat på det här med att ta ställning för dumpen och sånt. Och folk är ju liksom trötta på vänsterdaltande med så här, typ helt osympatiska kriminella invandrare. Mm. Det finns ju ett jättestort en trötthet både från svenskar och från så här, typ invandrare som själva är skötsamma typ.
Mm.
Det finns en trötthet som de tjänar mycket på SD.
Jo, men fan, vi kör låtpaus. Vi spelar den här låten.
Ja.
Det är ju hon, fröken Snusk. Och,
hon har ju dubblat ner helt på SD-stöd. Jag tror, var det inte först att hon gjorde en sån här spelning för, eller uppträdde på något SD-event och så fick hon jättemycket skit och sen svaret blev att göra en så här Heja Jimmy vallåt och sen nu det här där hon attackerar Norsi.
Ja.
Hur är det väl betalt som de betalar de influensarna och röstar på sossarna?
Jo, men jag tycker att om man ska titta, ja, men vi kan lyssna på den så kan vi kommentera sen.
Jo, precis. Jag tror att det, det här är Fröken Snusk med Om du frågar Norsi. Då är vi strax tillbaka.
Det är nu live. Vad kallas det? Jag vet inte om du hittar det nu.
Är vi live nu?
Ja, vi fortsätter prata.
Nu kör vi radio. Välkommen tillbaka allihopa. Här ska vi undersöka gudens mysterier.
Det står att det har med den hormonella balansen att göra. Att det är en generell skillnad, inte en absolut skillnad. Och kvinnor har ju, alltså män har de här korslagda då de mer, medan kvinnor är mer i raka linjer där de går parallellt med varandra, och det gör att typ fettet packas in på ett bättre sätt, fettcellerna packas in i små behållare liksom hos män, medan det ligger, i och med att det inte liksom finns det här hårdare materialet på alla sidor, så glider ut mer hos kvinnor. Och det gör bland annat att kvinnor generellt sett får lättare celluliter eller har mer celluliter. Men det finns naturlig spridning inom populationen. Och det har med genetiken att göra. Så generellt sett har ju män mycket mer av det.
Men man kan alltså hitta en man som grunds med kvinnohud alltså. Det var ju lustigt. Det är något att retas för.
Som har mindre så i alla fall. Sen kan det säkert finnas någon kvinna som har mer likt som män har.
Så. Fast det är det att jag tycker att den mer ytliga observationen att man ser klart och tydligt skillnad mellan män och kvinnor bara på deras hud, den stämmer jo. Fortfarande. Så jag har ja, inte riktigt blivit
det stämmer
ätt
här. Nog. Men om du skulle ha det som en så här typ en jättehård utsålningsgrej, så kan det slå fel ibland, även om det säkert stämmer 99,9% av alla fall. Så finns väl några som sticker ut kanske.
Mm. Så kan det ligga till. Och vi lyssnade då på Fröken Snusk i pausen. Vissa kommentarer här, folk tycker inte om det här. De tycker att det är tortyr.
Anklagat?
Jo.
Det jag tycker låten var rätt så här lätt. lyssnad, men sen är det ju så här typ frågan är om de där människorna överhuvudtaget behöver kunna sjunga eller om autotune sköter det och
ja, alltså, grejen
misshandlar dem i svenska språket lite, men det är ändå kul med budskapet tycker jag.
Det låter ju precis som en vilken AI-låt som helst det där.
Ja, fast det är ändå rätt bra nivå. Alltså jag tycker ändå
att det inte är AI.
Nej, det är Fröken Snusk tydligen som...
Ja, och sen en annan person. Alltså det är hon och sen han som ligger bakom henne, Rasmus Gossi, har väl gjort låten. Jag tror att han är den som liksom
sköter musiken och skrivtexten.
Allt sånt där. Men sen var det också en annan kvinna med som heter Louise Andersson Bodin. Och hennes namn så här, ringde en klocka. Och det visade sig typ att jag hade skrivit en nyhet om henne för typ så här 10 år sedan.
Mm-hmm. Vad gjorde hon då?
Och det var ju hon som, hon är värmländska och pratar ju så här extremt jävla grov dialekt. Som man känner ju inte alls igen hennes röst i klipper där. Men hon gjorde ju någon... så här, hon var personlig tränare och gjorde ju någon film som blev viral där hon pratade om att träna röva bla 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 och var lustig och vulgär typ. Och hon plockades ju upp av TV4 och skulle få de spela in något tv-program och grejer. Men hon blev ju tok-cancelad för att hon hade typ så här suttit och pratat positivt om negrer. Typ sagt att negrer är ett folk och de flesta negrer är bra människor typ.
Jo, men det blev hon såhär
våldtäktshotad och såhär totalt tokcancelad och Adam Tensta fick såhär psykbryt i tv och lämnade TV4-studion när han skulle bli intervjuad om någonting bara för att TV4 hade tänkt samarbeta med en person som hade använt ordet neger. Så jävla
vilket såhär. Hon sa någonting positivt om neger fast hon använde ordet bara.
Precis. Och alltså det visar ju lite hur jävla pek och totalitärt
jo,
Sverige var förut och hur jävla aggressiva så här, vänster och invandrare var förut.
Det är för fan värre nu, eller?
Nej, men jag tror inte det. Det är mer rasism, mer invandringskritik. SD-are
är inte SVT, inte TV4.
Nej, inte TV4. Nej.
Det är bara för att vi har sociala medier och vi har alternativ medier.
Jo, det är för att Bonnier Media har gått bakåt.
Jo, definitivt. Fan, såg ni det? Aftonbladet startade ju egen radio. Visst pratade vi om det för det
Aftonbladet, intervjuade de inte Sanna Hill eller något sånt skit?
Det är möjligt, jag tror det. Men de gick ju back som fan och har ju sagt upp typ halva kyrkan redan.
Men hur många människor behöver man få sända radio liksom, va?
Ja, vi är 4 pers, det går ganska bra.
Ja, men det beror på hur mycket produktion och sånt du ska göra, efterforskningar om personer, du vet. Du måste ju kontakta Expo och sånt. Är den här personen med i listan? Nej, men då kan vi fortsätta.
Mm. Ja, då ska vi betala radiolicensen också. Men
med 2-3 intressanta personer som typ kan göra lite efterforskningar. Och...
Det finns inga intressanta personer på Aftonbladet.
Nej, de har inga.
Det var där det föll. Det var därför ingen lyssnade. Nej, för fan vilken skit. Alltså det... 2026, starta radiokanal. Jävla briljant idé.
Har det varit så här fast radio? Eller liksom?
Ja, alltså de ersatte ju typ podd. Riks eller nej, Rikskog kanske. Det är någon kanal som har försvunnit från eten. Och de skulle ersätta dem då.
Ja, men det är kul när det går dåligt i alla fall. För Aftonbladet mår man ju bra över minst.
Det får ju bara plats med de 4 kanaler på Riksradio. Man får inte ha mer än så. Det är helt... Ja.
Men... Ja, då var det dygnet runt radio och då fattade jag att de hade lite mer personal. Jag trodde bara att de skulle ha som en podd.
Nej, precis. Jo, men vi fortsätter med vår granskning av Sverigedemokraterna. Så det handlar ju om lagar och saker som de har gjort nu under mandatperioden. Där utöver principprogrammet har partiet ett kriminalpolitiskt inriktningsprogram. Detta sammanfattas nedan utöver de punkter som tagits upp ovan. Så individer ska kunna känna sig trygga i landet oberoende av tid och plats. Tilltro till polisen kommer vi att polisen kommer vid behov ska vara säkerställd. Polisen ska rekrytera i takt med samhällsutvecklingen. Så ju mer invandrare vi tar in, ju mer poliser ska vi rekrytera. Det var mitt tillägg där, bara så ni vet.
Jag kan tillägga att det är ju sånt också att de sänkte IQ-nivån också.
På kraven eller vad?
Ja, det står också i den här artikeln, det är intressant.
Ja. Kvalitetskraven ska avgöra polisens grund till anställning och uniformen ska vara neutral från religiösa och politiska markörer. Så ingen hijab inom polisen. Jag undrar om man får ha, om man måste ha förhud eller inte. Det vet jag inte. Det vet inte om det stämmer idag. Samhällsplanering är avgörande för felbyggandet av av kriminalitet. Kameraövervakning är ett exempel på detta. Så det är utbyggnaden av övervakningsstaten. Insatser för att bli av med glorifiering av kriminalitet behövs. Ni får hoppa in om ni vill säga något. Övriga samhället måste stå upp för blåljuspersonal. Den som hotar, trakasserar eller våldför sig på blåljuspersonal ska mötas av direkt kännbara konsekvenser. Målsäganden och vittnen ska skyddas. Gängkriminalitet, det där är ju en intressant grej, för de hade ju det där med att vittnen ska kunna vara anonyma. Var det så?
Ja, det angår länge.
Ja, det var med här. Ja. Den grejen har vi ju kritiserat tidigare. Så att det är ju ett sätt, det är ju deras sätt att skydda vittnena, att göra dem anonyma.
Det visar ju också att man inte har en permanent lösning, för det önskvärda vore väl, om man ska titta liksom ur ett så här samhälleligt perspektiv, att återgå till ett läge där folk vågar vittna då.
Ja,
men nu har vi ett läge då som vi ska acceptera, att om vittnens namn är kända så kommer de liksom riskera att råka illa ut.
Ja.
Men det fanns, sen har man väl haft ändå liksom förstås skyddad identitet och sånt på vittnen tidigare också, men ja, jag vet inte, det blir en rättsosäkerhet här också när man tillåter anonyma vittnen, för då kan man ju väldigt, alltså vet inte, man kan ju hålla på och påstå saker och det blir svårt att granska och ifrågasätta om man inte vet vem det är som påstår saker och så.
Ja, exakt.
Det är en konstig situation.
Men alltså, du kan alltså vara i en rättegång där anonyma vittnen har pekat ut dig att göra någonting.
Ja, och hur ska du som försvarare liksom försvara emot ett vittne som du inte vet något?
Nej, du vet om, inte var liksom, eller vem det är.
Om du har varit i en situation, hur det kanske är en person som du, om du skulle se, han visste, han var inte ens där liksom.
Nej.
Och en annan sak också, det kan ju gälla till exempel den person man har en konflikt med. Om man visste att det är den personen som lägger fram ett uttalande, så skulle man ju kunna kanske komma med motbevis mot det.
Mm.
Även om man inte ska behöva motbevisa sin egen oskuld, så, nej, så kan exakt. Det ändå vara positivt att lägga fram sånt i ett sånt läge. Så att, det är ett otroligt problem det där.
Jo, det är som att sätta plåster på jävla...
Jo, men det handlar ju om att anpassa Sverige efter invandrare, fast man säger att man inte ska göra det.
Typ. Exakt.
Att, ja, vi måste ha hårdare straff för att det kommer hit människor som begår brott i mycket större utsträckning, och vi ska ändra såna här saker bara för att den gamla ordningen inte funkar med de här nya människorna.
Mm. Som man sa i ingressen där, det är med för en polisstat istället för att lösa problemen på ett enklare sätt. Och som jag säger, som jag alltid säger, vi behöver inte fler poliser, vi behöver mindre brottslingar.
Därmed ja, eller som jag skrev på en klibba, Sverige behöver mindre övervakning, mer återvandring.
Ja, det har hela tiden varit den uppenbara lösningen på kriminalitetsfrågan är återvandring. Och att SD är emot, till och med emot återvandring nu. Det är helt jävla sjukt.
Alltså de är väl fortfarande så här för utvisning av brottslingar, men det är ju bara liksom sådana som inte har redan fått medborgarskap och i vissa fall, och det är liksom så här motarbetat av, vad ska man säga, liksom sossar och andra vänstermänniskor och liberaler som är ingrodda i rättsväsendet och bara skiter i och verkställa sånt.
Det står ju här i deras lista här, tror jag. Alla kriminella utlänningar utvisas.
Så då?
Ja. Det är alltså Sverigedemokraterna. Så gör vi Sverige till Sverige igen. Alla kriminella utlänningar utvisas. Men grejen är den att det är inte...
Det är väldigt långt ifrån verkligheten.
Ja, exakt. Det är fan en dröm. Men även där så är ju principen att de är kriminella. Och principen är också att de är utlänningar. Vi pratar alltså om andra, tredje, fjärde generationens invandrare som är gängkriminella och mördar människor. Jag menar...
Ja, det beror på vad man menar med utlänningar.
Exakt. Utlänningar är ju bara de som kommer just nu utomlands, kommer till Sverige och begår brott. Ja, självklart ska de utvisas. De ska inte vara här första början. Men det finns ju, som i våra ögon är etniska utlänningar, även fast de är födda i Sverige, de ska ju också utvisas.
Så. Andra generationens invandrare är ju mer våldsamma än första generationen.
Jo, för de är ju rotlösa. De har ju ingen kontakt med sin kultur. Och det enda de har är ju typ brottsligheten och gettot.
Ja, och första generationen kanske lite så här ändå kom från ett mer primitivt samhälle och fick massa saker gratis och de är nöjda. Men andra generationen växer upp här och typ känner sig privilegierad och ser att man inte kanske har samma standard som folk som har liksom levt här längre typ.
Jo, och det är också en sån där djupare grej, precis som med de afrikanska slavarna i USA. De passar inte in i våran civilisation. De kommer alltid att känna sig utanför, vilket gör dem frustrerade. Och nu skapar jag en massa ursäkter för varför de beter sig som de gör. Men det är faktiskt så att de passar inte in. Och det enda de kan göra är att
olika saker som spelar in. Alltså dels har man ju, ja, vissa folkgrupper har ju... det finns ju så här krigargener och sånt som förekommer mer hos vissa. Och skillnad i testosteron och annat som påverkar aggressivitet och brottsbenägenhet. Men sen har vi också liksom resentiment, och det kan ju dels vara grundat i verkliga...
IQ?
Ja, men det kan ju vara grundat i deras liksom, ekonomiska förutsättningar, men det eldas ju också på av vänster och antivita som säger att de är diskriminerade och att de har rätt till mer och att vita är privilegierade och så vidare.
Ja, nej, alla har samma IQ. Precis exakt samma IQ. Så att det är grunden.
Det har ju i alla fall fastställt. För de säger att det enda som skiljer mellan folkgrupper, det är hudfärg, och hudfärg är irrelevant. Och det viktiga är att man tar till sig rätt kultur. Och där kan man byta ungefär som man byter kläder, bara att det tar lite längre tid typ.
Jo, det hör vi också på språket. Det svenska språket som... Inte bara jag våldtar varje dag med min svengelska, men ghetto-svenskan, den är ju förfärlig och sprider sig till våra ungdomar. Och det låter, alltså det är som naglar på glas, vad heter det? Frigolit på en spegel, det brukar ju tjuta ordentligt. Det är ungefär så när de...
Naglar på en svart tavla?
Jo, det är precis. Då ryser man. Yes, vi kan ta lite exempel här. I slutet av 2022 började kroppkameror vara en del av polisens normala utrustning. Det här är alltså konkret politik som de har genomfört. Som de kan starta och stänga av efter behag. De går omkring med GoPros nu. Och det har ju varit, de har ju haft det tidigare. Men det har väl kanske blivit mera standard.
Jo, men vi hade, alltså det var ju något som folk störde sig på, alla de här typ mobilfilmerna som visade så här uppkäftiga babbar som kallade svenska poliser fitta och
jo.
Att de höll på att hota dem och så där och förnedra dem. Det störde väl både allmänhet och poliser på, och sen har vi fått det här med att ja, men nu ska polisen spela in allt och polisen ska dessutom vara super skyddad, så fort någon förolämpar dem så är det ett brott och så ska de få skadestånd typ.
Jo, precis.
Och det har vi också de här kaosmänniskorna att tacka för.
Jo, och nu får man inte ens förolämpa polisen. Man får inte säga ett ont ord om polisen. Då kan det bli polisanmäld. I början av 2023 föreslog regeringen och Sverigedemokraterna att det ska bli möjligt att återkalla sändningstillstånd av tv och radio med hänsyn till rikets säkerhet. Eller om man har missbrukat yttrandefriheten. Oj, oj, oj. Än har det inte blivit något av förslaget. Så det här är bara ett förslag då.
Ja, men det är mycket som låter så här bra. Och antingen är det förslag som de inte har stöd från de andra partierna kring, eller så är det bara något som är en så här luddig princip i deras principprogram, mm. men inte så här.
Men det låg väl någonting i DCA-avtalet som sa att man inte fick prata illa om NATO eller något sånt där. Att man inte fick.
Jag vet inte hur det är formulerat, men det är ju. Det finns ju någon grej om att. Jag tror inte det har med DCA-avtalet kanske, men att man får inte publicera eller uttrycka saker som kan allvarligt skada Sveriges relationer med allierade eller något sånt där typ.
Mm.
I princip att man kanske inte får undergräva NATO-samarbetet.
Nej, precis.
Och att det skulle kunna liksom drabba journalister typ. Men det är lite, jag vet inte, vi har ju pratat om det förr, men det är lite diffust och har väl inte praktiserat sen.
Nej, men det är om man skulle hitta någon skandal eller någonting inom NATO som det säkert finns gott om, och så sen publicerar man det så att anseendet av NATO och samarbetet skadas.
Ja, de vill i alla fall ha den möjligheten att om det verkligen knipar så ska man kunna censurera och straffa folk.
Jo. Det har sedan mitten av 2023 varit olagligt att bland annat delta i vad man kallar för terrororganisationer. Lagrådet var emot lagstiftningen på grund av så pass stora otydligheter att det i praktiken blivit upp till domstolarna att avgöra vad som är en terrororganisation och inte.
Ja, de har ju sett vissa sådana här vansinnesdåd typ med folk som är så här influerade av olika konstiga så här internet, vad ska man säga, kulter eller jag vet inte vad man, hur man ska beskriva, men ja, men typ sån här satanist grejer typ.
Mm. Nine angles.
Ja, precis.
De jävlarna.
Och jag vet inte, typ atomvapen liknande grejer.
Ja.
Det har ju varit en del sådana, och där har de väl tagit ställning till att vissa sådana kan vara terrororganisationer och att det då blir terrorbrott om man begår brott kopplat till det typ.
Mm. Regeringen avser att kriminalisera deltagande i vad man kallar kriminella sammanslutningar genom att skapa ett undantag i den grundlagsskyddade föreningsfriheten och skapa lagstiftning på området. Enligt justitieministern ska även våldsamma extremistmiljöer som Aktivklubb Sverige kunna träffas av den här lagstiftningen. Det är det där kriminella sammanslutningar. Jag läste också i det här programmet om gängkriminella. Alltså vad fan är det egentligen? Alltså antingen så är det en brottsling som du har koll på, den dömd människa, eller så är det inte det. Att kalla någon för gängkriminell, det kan inte vara en grej. För att de har ju inga medlemslistor, de har ingen logotyp, de har ingen uniform.
Ja.
Så hur fan ska du peka ut gängkriminella utan att dömma dem för ett brott?
Alltså MC-gäng har ju typ uniform. Och
är det de är ute efter?
Ja,
MC-gängen så förstör våra getton.
Ja, men sen så, alltså när man avtalar och sånt så blir de ju typ representanter för någonting. Alltså i vissa fall så kan du ju bli en representant, som till exempel om du är gängledaren så säger jag, ja men jag representerar Andreas. Då är det i alla fall en person. Men blir man en grupp och sånt så brukar de ju skaffa sig ett namn ju.
Mm. Mm. Ja, till exempel indragen villkor i frigivning för gängkriminella, då är de ju faktiskt dömda. Det är en dömd människa. Men då har de också. Men
vänta, vad sa vi? Indragen villkorlig
frigivning. Så att när de döms så kan de inte få villkorligt.
Nej.
Om man är gängkriminell.
Men vad fan, skulle de inte dra in det där helt eller? Villkorligt. Att man bara sitter två tredjedelar eller vad är. Det är kanske olika förslag de har haft bara. Men. Ja.
Men sen är det också.
Jag vet ju att när jag satt i fängelse, då räknades jag som behandlades som gängkriminell kan man säga. Och då fick man i alla fall inte permission, inte fotboll och sånt.
Ja.
Så det är ju lite liknande då, men ja, att man behöver sitta en tredjedel längre.
Mm. Jag har grejen här. Du har kraftigt skärpta straff för gängkriminella. Du har indragen villkorlig frigivning för gängkriminella. vistelseförbud för gängkriminella. Alla gängkriminella med utländska medborgarskap ska utvisas. Så det var deras gängkriminella policy.
Jo, och kriminalvården liksom ser politiska grupper som kriminella gäng i vissa fall.
Ja, i vissa undantag.
Sen politikerna uppmuntrar ju det så som de säger där om aktivklubb och så.
Precis, det är ju... Jo. Sen den 1 oktober 2023 får myndigheterna använda sig av hemliga tvångsmedel som hemlig avlyssning trots att inget brott har begåtts. Efter bedömning ifall det finns en påtaglig risk att det inom en grupp eller organisation kommer att begås vissa brott. Det är så brottsaktiva som övervakas. Reglerna kom att bli permanenta under andra halvan av 2024. Information som samlas in men som inte rör det aktuella fallet får även lagras för andra ändamål. Det är bra att det finns utifall att. Eller? Nej. Hemliga tvångsåtgärder mot barn under 15 år har i oktober 2025 trätt i kraft. Detta har mött hård kritik från advokatsamfundet. Dessa åtgärder gäller tillfälligt. Så det är de här 13-åringarna som ska arresteras i Sverige. Det verkar som en annan grej.
Ja, men det är ju för att de som är högre upp anlitar de här 13-åringarna.
Jo, precis. Alltså det är en marknad där ute där de söker ju rätt individer för att genomföra deras skjutningar. Det är ju 13-åringar jävligt hett just nu, för att 13-åringar, de fattar ju hur man använder en pistol. Jag tror att går man mycket lägre än så, då blir det svårt att få bra genomförda mord. 13-åringar är jävligt hett.
Ja, men ja, de...
Så burar vi in alla 13-åringar så, ja, då stryper vi marknaden om det ser så.
Gör förebyggande.
Det roliga är att polismakten och sånt vet ju vem som beställer detta.
Jo.
Alltså så... Det jag menar är att istället för att bura in 13-åringar så bara säger man till rikspolischefen att du vet vilka som håller på. Sen tar vi alla i ett bräde liksom. In med militären, in med alla.
Ja.
Precis som man gjorde i El Salvador.
Mm.
Då behöver man inte sådana lagar.
Exakt. Det var ju någon grej där om någon snubbe i Malmö som hade fått... De hade så här skickat brev i brevlådan om att han skulle sluta med sin kriminalitet. Och så alla visste att han var typ the don av maffian där.
De kan bara inte bevisa det i rätten. Men det är rätt sjukt för att de... Alltså, om man skulle göra så som Hansson sa här, då går man ju emot den här rättsprincipen om att man ska ha en rättegång och man ska kunna bevisa allt och sånt där. Men de går ju andra sidan emot alla möjliga rättsprinciper vi haft tidigare. Som till exempel att man inte ska sätta allt för unga människor i fängelset och med mera. Mm. Men... Det väljer man ju att backa på. Då hade man ju egentligen lika gärna kunnat backa på det sättet. Som Hansson sa där. Så att,
ja, så man kan ju vad fan man vill. Det är väl det.
Ja, egentligen i slutändan kan de ju lagstifta hur som helst egentligen.
Och man bör göra det som behövs för att det ska bli ett tryggt Sverige.
Så att, för fan. Och vi vet ju vad som hade varit det bästa.
Ja, det är bara åka omkring med Peter Griffins raskort och bara skjuta vilt tills det är tomt.
Jag tänkte säga utvisa.
Nej, men alltså, fan. Får det gjort någon gång? Det är så jävla mycket daltande.
Jo, det.
Personer som begått systemhotande brott öppnade justitieminister Gunnar Strömmer för att kunna dra in medborgarskapet för, även om det skulle innebära att personen i fråga skulle bli statslös. Även Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson har uttryckt stöd för detta. Detta bestod dock ej när förslaget presenterades. Och det här är något som verkligen måste göras. Dra in medborgarskapen. Oh ja. Det är så man måste jobba.
Och vem bryr sig om de blir statslösa?
Jo, det är inte vårt problem.
Nej.
Nej, det är ju bara att skicka dem på en båt.
Det kan vara problem internationellt.
Jo, men man kan flyga dem över ett land och släppa dem i fallskärm.
Jo.
Man kan göra det ännu billigare, Tobias. Man behöver inte ha med en fallskärm.
Nej, precis.
Nej, så det går att lösas det också. I en utredning om skärpta medborgarskapsregler föreslår man bland annat att längre vistelsetid i Sverige och även vissa kunskapskrav. Föreslår man bland annat en längre vistelsetid, alltså att man ska vara längre i Sverige innan man får ansöka. Jag tror det är 6 år nu, om jag inte har fel, att det var 4 tidigare. Men de har faktiskt skärpt kraven när det gäller att lära sig svenska. Man ska gå SFI, man ska ha betyg.
Det är ju bättre än de andra partierna, mycket av det.
Det är bara det att själva medborgarskapet är ju för invandrare som vi inte ens vill ha här.
Precis. Så
att, det är där problemet ligger. Att det ska vara strikta krav. För jag har ju en halvt utländsk familj. Så jag förstår alltså behovet av att ha regler när det gäller utlänningar, oavsett om det är europeer eller inte. Jag tror jag tagit upp det här tidigare, men när jag for till Australien, då fanns det ett sätt att fara dit, eller det fanns 2 sätt. Det finns ju ett turistvisum där du kan få dit och resa och ha trevligt under en kortare period. Sen finns det arbetsvisum, du får dit och arbetar. Och då kan du först få 1 års arbetsvisum, sen när du är där så kan du ansöka om ett andra, och det får man oftast. Då har du 2 år på dig och skaffa dig en stadig inkomst eller en så kallad sponsor som kan betala din tid så att du kan jobba dig fram till ett medborgarskap. Och det var det enda sättet att stanna i Australien om du inte studerar på universitet. Så att det studerar på universitet eller jobbar dig in i landet, det är de enda 2 sätten att ta sig dit. Medan i Sverige kan du fan bara hoppa över gränsen och kasta passet så är du svensk.
Mm, och så får de allt stöd. Som
alla bidrag får de, allting. Jag fick nu också höra att vad heter det, ukrainare som kommer till Sverige, de går alla på bidrag medan de går SFI. Medan övriga invandrare, de kan inte få bidrag när de går SFI. Så det här med att massa invandrare går på bidrag för att de har SFI, det är en myt. De måste ha något annat. Det går inte bara.
Men SFI är väl en del i någon form av så här större integrationsprojekt?
Jo, alltså det kan ju vara ett program de är på som är en helhet.
De är väl inskrivna på Arbetsförmedlingen säkert. Och Arbetsförmedlingen säger att ni måste gå SFI och lära er svenska innan ni kommer.
Precis. Men alla ukrainare, de har så här speciell flyktingstatus. Så de har bara betalt för att vara här. Och då har det sagt att de ska gå SFI, så då går de SFI medan de får betalt. Det är massa sådana där grejer alltså. Ja, mycket pengar. Det är inte inlagt i de där 150 miljarderna vi redan har pytsat in i Ukraina. Det är meddela. Ska jag fortsätta här?
Ja.
Yes. Skolpersonal har nu laglig rätt att söka igenom elevers väskor vid misstanke av farliga föremål. Det är ju visitera underåriga.
Det, ju... det där är ju lite svårt med all jävla CP-utveckling i samhället med skolskjutningar och sånt.
Jo, det är det. Men där är ju också raskortet löser det mesta där. Just vid dörren bara.
Ja, men också liksom generellt liksom... civilisatorisk upplyftning, för det är ju liberalism och nihilism som får folk att inte se någon mening i tillvaron typ.
Ja, men undrar hur det ser ut det där egentligen rent praktiskt. Har de haft typ Securitas på skolan som kollar väskor, eller hur har det genomförts? För att om jag känner de här utländska gentlemännen korrekt, så är de ganska aggressiva. Så att de där inte ska ha tyckt att det var roligt att de rotade genom deras väskor. Det är ingen som har hört något.
Nej, ingen koll på det i praktiken. Det står ju skolpersonal, så det borde ju vara lärare och sånt. Men det är väl säkert så att...
De misstänker farliga föremål. Alltså det är typ vapen vi pratar om. Att läraren ska gå fram till en gängkriminell unge och säga bara, kan jag ta din pistol bara? Under lektionstid kan jag bara sätta
pistolen. Det kommer ju vara mycket svårare att göra mot en gängkriminell babbungdom än en så här lite asocial svensk typ som är lite mer skolskjutar kandidat typ.
Jo.
Om man ska...
Eller en transsexuell, får man säga så? Här är det för tidigt? Eller... Men...
Ja, nej, men de jag vågar
de kommer ju också fråga om de har farliga grejer i väskan. Yes. I syfte att förhindra brott mot människors liv eller säkerhet, utreda eller lagföra allvarliga brott, verkställa straffrättsliga påföljder har regeringen tagit fram ett förslag på att införa ansiktsigenkänning i realtid med hjälp av AI som föreslås att träda i kraft i juli 2026. Så det är redan igång. Hej. Var ser de där kamerorna då?
Överallt i hela...
Ja,
är det de här flock-kameras som jag hör på Maga Twitter? Som folk är upprörda över. Det är AI som läser ansikten och typ läser igenom alltså hela deras liv i princip. Utreder vem de är.
Det vet jag inte, men i alla fall i Söderhamn har de satt upp kameror i hela centrum liksom, där det står så här, ja, det är någon polisikon och sen kameror liksom, så att folk ska bete sig typ.
Ja.
Hur mycket händer i Söderhamn?
Jag vet inte, det knarkas väl rätt friskt och det är väl något tjafs då och då. Men
det finns ett ghetto i varje svensk stad.
Ja, hela Söderhamn är typ som ett ghetto. Vi har ju demografin för det.
Det finns ghetto i Pajala. Man undgår inte det.
Nej, men det känns lite som att de sätter upp kameror i varenda stad och... Där vi får verkligen ha övervakningssamhälle.
Jo, det har vi. Och grejen är att det är internationellt. Så att den här informationen som de här kamerorna har, det är alltså AI som läser av hela jävla internet. Så att har du en gedigen närvaro på sociala medier med foton och grejer, så då listar de ut precis vem du är på en sekund. Så att det är där vi är. Och folk har ju medvetet bidragit till att ge information.
Med tanke på pass och körkort och sånt, så borde väl polisen kunna identifiera folk på andra sätt också.
Jo, men jag tror det blir, med hjälp av AI så kan det vara hur mycket detalj som helst. Det är det som är så sjukt.
Jo, sen vet jag inte vad svenska polisen använder för system. Och så där. Var det prat om att vi skulle få Palantir till Sverige? Eller?
Jo, Frihetsnytt har ju prata om det. Det är ju massa politiker som har pushat för Palantir. Nu är socialdemokrater. Så det är nog på gång.
Och det är ju så här Matrix-teknologi.
Jo.
Från Israel till.
Men alltså, tänker man också, de här makthavarna vi har, de, alltså, mycket är ju liksom information. Och anledningen till att jag tar upp det lite, för jag läser just nu Hammar Lindqvist om hur Gustav den fjärde Adolf avsätts. Och mycket handlar där om vem som har tillgång till information och sånt.
Mm.
Och de har ju en enorm fördel när det gäller informationshämtning. Så de har ju en hel fil på det här, Andreas.
Mm.
Och du ska tävla mot de här makthavarna som har den här feta filen. Där de har liksom gått igenom hela ditt liv. De vet vad du gjorde i söndags. De vet vad du gjorde i lördags.
Vilken bok du läser?
När jag läser igenom Hammar Lindqvist historien om Sverige.
Och så är det på den biten just nu runt omkring svenska statskuppen och det.
Mm.
Von Fersen och sånt också, eller?
Ja, han är precis dödad.
Ja, men precis. 18-9 eller något svårt. Ja.
Mm, och det är intressant liksom hur...
Det är grymt intressant.
De här människorna liksom vill ha död på Von Fersen och hur de gör.
Mm.
Och folket då... De blev sådan historia där Von Fersen då anses ha dödat den här danska kronföljaren som vi ska ha.
Mm.
Och alla de här människorna då gör det. De slår ihjäl honom. Och de är liberaler, många av de här. Alltså de är påverkade av de franska liberala idéerna. Och ingen, alltså han är typ, jag tror det beskrevs som att han var andra personen i hela Sverige. Alltså han är efter kungen. Och typ ingen får straff för att ha slagit ihjäl honom. Och de gör det i liksom flera minuter.
Så. Hela militären står tillbaks och order uppifrån. Det har inte kunnat bevisas då, för det har städats undan allting i efterhand. Men hur det gick till är tydligt, för att det var massa militärer i närheten. Det var till och med just när han blev lynchad innan han dog precis uppe, jag kommer inte ihåg vad platsen heter nu exakt, men då var det faktiskt två soldater som ryckte ut och började försvara honom. Men de blev tillbaka beordrade att stå tillbaks. Och befälen kom och drog undan dem till och med, för att de inte skulle hjälpa honom. Att, och det var precis innan de började hoppa på honom, på hans bröstkorg, så att han dog där. Nej, jag har nördat ner ordentligt i den här perioden. Den är otroligt intressant. Jag är rätt övertygad om att det hänger ihop mycket mellan de krafterna som verkade för det här. Är samma krafter som delvis hjälpte till och, eller såg till att Gustav den tredje blev mördad. Och sen att de förde in Bernadotte till tronen med alla de här pengarna som man hade. Man i princip betalade ur egen ficka hela Sveriges skulder, vilket var en enorm summa pengar. Och de pengarna kom ju någonstans ifrån, från bankfamiljer och sånt nere på kontinenten. Så att i princip sålde de ut svenskt oberoende under den här perioden. Så att, det är intressant.
Mm. På tal om polisen där, jag hittade att de enligt ETC så använder de ju redan paranti, men vill inte uttala sig om hur.
Mm.
För de här visar till rikets säkerhet.
Yeah.
Den är ju ett amerikanskt företag tekniskt sett, men tre av
grundare
är judar.
Ja.
Och en är den här bögen Peter Thiel.
Mm. Men är Peter Thiel jude? Är det belagt?
Nej, jag menar räknat.
Han är bara bög. Ja.
Men han har skrivit för någon judisk tidning, ser ut som, eller?
Men han håller på att finansiera en massa såna alt-light-typer och härjar som fan.
Vänsterns kritik är att han är teknofascist.
Jo, exakt.
De här Tate som är inne nu, är de judar eller något?
Nej, de är ju bara halvnegrer.
Okej. Okay.
Men de kommer att sitta länge nu, hoppas jag. Hoppas de ruttnar i en så kallad fängelsehåla. Ja, exakt. Nej, men det fick mig att tänka på Sandra Bullock i The Net. Minns ni den filmen?
Mm, jag har sett den. Men
hon fick ju trubbel när hon tappade sin identitet online.
Ja, just det.
Och det var 1996. Så nu för tiden är det jävligt mycket värre. Så, men jag tänker att vi kan avsluta artikeln här och vi måste kommentera på en grej som har hänt i veckan. Och det är den här Åkesson-grejen på Riks. Eller har ni någon avslutande på den här artikeln? Nu går vi vidare.
Nej, jag kan bara påpeka det att som en sak i Sandra Bullock där.
Ja. Yeah.
Det är ju att han tar upp sen när bankerna, när de tar. Alltså så du blir ju alltså i princip statslös när du blir terrorstämplad.
Så är det. Vi har goda vänner som har råkat ut för det. Så att det är definitivt en framtid för folk som ställer sig emot systemet. Och de här lagarna som SD driver igenom hjälper ju inte precis sådana som vill ha riktig förändring. Och på tal om de som inte vill ha riktig förändring så har Jimmy Åkesson haft en liten pratstund på Riks. Med, alltså, dels har vi artikelbilden här, omgiven av icke-vita. Och sen på Riks hade poste en skärmdump från Riks på alla deras program, eller inte alla deras program, men många av deras programledare. Det är bara babbar. Vad fan händer med det här landet? Alltså vi har nationalistisk, så kallad nationalistisk politik och media med invandrare som ska kommentera om svenskhet. Jag blir...
Det är sjukt.
Ja, jag blir fan trött.
Men det är väl inte konstigt egentligen att de får kommentera, vad heter det, svenskhet egentligen. Men tycker jag, men...
Men det kan de väl göra i Mogadishu. Det är Mogadishu att kommentera svenskhet. De behöver inte göra det på svensk nationalistisk tv.
Men den är inte nationalistisk.
Nej, det är väl det som är poängen. Men vi kan lyssna på klippet. Du är tillbaka nu, Max. Kan du spela klippet med Jimmy Åkesson när han kommenterar på om han... Tycker han att det är ett problem att etniska svenskar blir en minoritet i Sverige?
Det finns ju många, speciellt på ytterkanten då, som säger att svenskar får inte bli minoritet i sitt eget land. Mm. Liksom, hur ser du på det då? För du tror på den öppna svenskheten och du tror på att vem som helst kan bli svensk. Men när de säger att svenskar får inte bli minoritet, då menar de ju den etniska svenskheten får inte bli minoritet. Hur ser du på det då?
Nej, men jag håller inte med. Alltså, eller så här, jag håller med om att svenskar får inte bli minoritet i Sverige. Men det har inte nödvändigtvis en etnisk aspekt, utan det handlar just om identitet, värderingar, normer. Det handlar om, ja, men det här jag var inne på lite, det här med sociala koder. Att man, alltså, det är en sak att man blir svensk medborgare och det är en sak att man följer lagen och man kan lära sig språket. Det är en väldigt bra början. Men det räcker ju inte för att man ska ha en svensk identitet, utan för att man ska få det så måste man nog leva i Sverige ganska länge. Man måste nog träffa andra som har en svensk identitet. Det kan vara svårt för första generations invandrare att bli svensk. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag har själv inte den erfarenheten, men jag har mött många som säger det. Att jag vet inte hur jag kan inte bli svensk, säger de, men jag försöker uppfostra mina barn så att de blir svenska, att de lär känna andra svenskar, att de blir en naturlig del av det svenska samhället. Så.
Men jag tänker om vi liksom föreställer oss den etniska svenska mannen som är liksom blond, hårig, blåögd och liksom så. Om vi säger nu att vi hamnar i en situation där de svenska värderingarna och de svenska, liksom där den svenska kulturen och de svenska traditionerna fortfarande är i majoritet, men att människor inte ser ut så längre, de ser ut som mig och som han och liksom så. Ser du då det som ett problem, eller hur förhåller du dig till det?
Nej, alltså mitt mål politiskt är ju ett så konfliktfritt samhälle som möjligt. Och jag tror inte att hudfärg eller sånt spelar någon större roll i det. Eller det spelar faktiskt ingen roll i det. Utan det är andra saker som avgör. Så att man kan inte... Jag vet inte när den typiskt svenska mannen var blond, liksom blåögd. Jag är inte så blond själv till exempel. Så att jag vet inte om det är bara en sån stereotyp liksom, som man förhåller sig till. Eller, som sagt, vi har alltid haft viss invandring till Sverige och det kommer vi fortsätta ha. Och det lever människor här som inte ser ut som den stereotypiska svenska personen. Liksom. Men det är väl det är det vi har att förhålla oss till nu. Liksom.
Jo, så där har ni det svart på vitt. Alltså han erkänner etniska svenskar, men att det gör ingenting om de försvinner, för att han är ju brunhårig, så det gör ju ingenting.
Och vi har alltid haft invandring, så att, hur mycket som helst gör det.
Och han pratar specifikt om att byta ut svenskar när han säger att andra generationens invandrare kan lära sig språket och anamma kulturen, då har vi ändå svenskar. Mm. Eller hur? Så att jag menar...
Ja, men tänk så här då, ur ett så här PK-vänsterperspektiv. Tänk om en vit snubbe skulle åka till en indianstam och säga bara, men alla kan bli indianer, så det gör inget om du flyttar hit massa vita människor och tar på sig fjädrar i håret och sådär. De är ju indianer åtminstone på en generation, och sen ska alla ni andra försvinna bara, så kan det bo vita indianer här sen. Det är fortfarande indianer kvar.
Mm.
Det hade ju varit sett som folkmord om man gjorde så.
Jo. Ja. Och Jeff Hall hade ju en kommentar där på klippet på X där han sa, gäller det samma för judar, Jimmy? Ja, tycker precis. Du att det är okej att till exempel afrikaner bara flyttar in i Israel och lär sig hebreiska? Så då är det lugnt.
Ja, det är ju inte bara okej, det är ju önskvärt.
Ja.
Jo, men han lär inte skriva under på det.
Jag tror inte, nej precis, jag tror inte Åkesson är på skeppet när det gäller det.
Öppen judiskhet, Israel för alla.
Ja, men jag känner som att jag är sjukt trött på den här konversationen. Jag har haft den här konversationen sedan jag blev så kallad nationell för 10 år sedan. Det känns som att vi står fortfarande här och stampar och frågar oss själva. är Sverigedemokraterna nationalister eller inte? Nej, de har inte varit så länge jag har varit politiskt aktiv. Det har alltid låtit så här. Exakt så här har det låtit nu i över 10 år minst. Det är öppen svenskhet. Det här är det betyder. Om ni röstar på SD, då röstar ni för folkutbyte. Det kommer bara vara andra sorters bruna människor. Till exempel indier kommer att komma till Sverige. Och jag vet faktiskt inte om jag föredrar muslimer eller indier faktiskt. Jag föredrar inget av det.
Så. Det blir som de här, vad var det, att EU skulle skicka 10 000 tyska bögar och så vidare. Vi får arabvärldens alla bögar, typ som...
Ja, det är också.
Luay, vad fan heter han? Ahmed.
Ahmed, visst. Ja. Det är din gamla polare.
Ska man vara riktigt så här petig, om man ska välja mellan typ araber och indier, så står ju faktiskt araberna närmare oss genetiskt.
Jo, alltså jag tar en arab vilken dag som helst.
Sen har vi ju de som menar att indierna är arier.
Jag har sett den mörka sidan av Indien, och den är fan inte vacker. Alltså. Det är det värsta jag har sett. Jag tar hellre sharia-lagar än indier. Så är det bara. Nej, men då är det också den andra grejen som måste tas upp, för att det är en het punkt. Jag vet att Marcus Folin, a.k.a. Också känd som den gyllene, är en vän av podden. Han har varit gäst här tidigare. Men när man kommer med stöd till såna här kommentarer och påstår att Jimmy jobbar inom realpolitisk arena, så därför så måste han uttrycka sig på så här sätt och ursäkta såna här sorters kommentarer och utspel.
Och han döljer sin kraftnivå eller vad?
Ja, alltså han spelar ju typ 40D-schack här, Jimmy, som försöker vinna politiskt inflytande med alla de här babbarna i riksstudion då, antar jag. Genom att säga att om de skaffar massa bruna ungar så kan de lära sig svenska och bli svenskar. Och det gör ingenting om den svenska etniska svenska mannen tvättas bort ur historien.
Men sen när han kommer till makten, då ändrar han sig.
Ja, om ens det. Jag tror det var punkt där faktiskt.
Jag har inte hört exakt vad han säger och så, Folin, men...
Nej, men han säger exakt det, att...
Jag kan ju tänka mig att resonemanget kanske är att tiden är inte inne för något annat.
Nej, men om jag ska representera honom korrekt. Det han sa var att Jimmy Åkesson, han jobbar inom en realpolitisk arena och The Golden One jobbar inom metapolitisk arena. Så han försöker förändra människors sinnen och bli mera svenskvänliga, mindre antivita. Visst, jag förstår den grejen. Men Jimmy Åkesson är inte på samma sida.
Alltså det är ju sant. Men när Åkesson uttalar sig om etnicitet så spelar ju han det. Alltså han gör ju ett metapolitiskt ställningstagande också.
Han ändrar ju politiken.
Det han säger har ju en effekt. Det är inte bara taktik, utan det förstör ju. Det får ju folk att tycka att den här åsikten är rätt och rimlig.
Jo, så frågan är var det positivt eller negativt det Åkesson sa i det här klippet?
Precis, man kan ju säga att det finns här positiva konsekvenser av SD, att delar av deras politik är bra, eller att det är ett litet steg i rätt riktning typ. Men om man bara ska bedöma det här uttalandet i sig, så är ju uttalandet liksom en katastrof och helt fel och något man bara ska säga invända emot.
Jo, alltså jag drar gränsen där man är alltså antisvensk. Det här är ett antisvenskt...
Ja, det är ju svenskfientligt. Alltså han har ju i grund och botten en syn på ras och etnicitet som är liksom vänsterliberal, vänsterextrem egentligen.
Ja. Så det finns ingenting att ta i försvar här. Det finns ingenting att stödja. Det finns ingenting att vrida. Utan nej, alltså
jag vet att Folin typ har sagt förr om Åkesson och sånt, det är ju att han förstås liksom har varit tidigt ute som invandringskritiker. Han har varit med länge. Han har fått smällar och så. Han har haft press och så på sig. Och det är väl sant på vissa sätt, men samtidigt är Åkesson extremt privilegierad. Han är en superrik partiledare och liksom festar och spelar och härjar och liksom lever ju inte i någon misär och har ju inte så här gjort stora materiella uppoffringar för kampen jämfört med många andra.
Det är, det är också under hans ledning. Alltså det är ju typ 25 år nu. Som han har varit, nej 20 år, vänta. 20 år kanske. Som han har varit partiledare.
Jag tror det är 20.
Jo. Jag menar, det är ju under hans ledning som partiet är helt oigenkännligt. Ja. Det finns ju ingen etnisk svensk politik kvar i partiet.
Men och han, ja, det enda de kan säga till sitt försvar är, ja men vi har blivit framgångsrika, vi är stora, vi är i riksdagen typ.
Jo, men han gör ju så konstiga utspel. Som, när jag läser listan här med punkter som de har, så är det ju massa punkter som handlar om återvandring, fast de kallar inte det. Utan de ska utvisa människor. Men samtidigt i intervjuer så säger han att invandringen tycker han är bra som den är. Och vi tar in nästan 100 000 per år. Typ 80 000 per år. Hur fan är det bra?
Ja, bara för det var att det någonstans man sa typ att det var nästan lite så här en avslutad fråga. Typ att ja, men nu har vi rättat till det där så nu ska vi prioritera annat typ.
Exakt. Det är så konstigt. Varför säger han så när partiprogrammet fortfarande... Då göra
alltså, existens bygger på att svenskar är framförallt svenskar är missnöjda med den här situationen och vill ha något annat. Så man röstar på SD för SD är kända som något annat jämfört med Dossarna och Moderaterna förr i tiden. Men ja, nu har de ju blivit det liksom.
Jo. Nej, jag såg då klipp. Jag vet inte om ni känner igen det där klippet. Från TV3. Det är någon studio där de intervjuar. Jag tror det är Tor Paulsson och en kvinna från vad heter de då?
Var det NSF eller något sånt?
Det kan ha varit NSF. För hon hade typ uniform. Men det var inte riktigt den uniformen. Men då i studion där så diskuterar de vem är svensk. Där. Och jag kände den. Alltså, det är 2003. Jag kände alltså 23 år senare, vi har exakt samma jävla konversation på X idag. Vem är svensk? Och vi har massa invandrare som kommenterar, alltså som leder debatten om vem som är svensk. Alla de här jävla podcast, hur kan vi och allt det där. Bara blattar. De ska tala om för oss vilka vi är och varför vi inte kan ha ett etniskt svenskt Sverige. Nej, jag är trött. Det är sent. Vi behöver lägga på. Har vi något mer på det där? Någon sista kommentar?
Nej. Jag bara tänker spontant på att det är aldrig sånt att jo, men vi har alltid haft utvandring i Sverige.
Ja,
jo, men det, alltså, det har vi haft. Tittar man in idag så har vi utvandring. Så, vet, det är aldrig det hållet. Utan det är alltid invandring. Men det kommer ju av Wallenbergarna och sånt. De ska in med också.
Ja.
Men det är lite som han Dick Harrison som skrev om att ja, men vi har alltid haft folkvandringar. Ja, men vi har alltid också haft utvandring.
Jo, de har inte bara vandrat in, man kan vandra ut.
Fast folkvandringen har ju i princip varit bara utåt de senaste 5000 åren.
Mm.
Så att det är ju nästan helt unikt. Norden är ju... Skandinavien är unikt i det hänseendet att vi har haft en otrolig homogenitet sen efter Jamnaya-invasionen.
Mm.
Det finns så inget annat område i världen som har en lång genetisk stabilitet.
Det är bara för ingen har velat bo i det här jävla kalla rövhålet, men nu när vi har byggt upp det så ska det givetvis in.
Ja, men precis.
Men alltså jag bor gärna i det här kalla skithållet. Även fast sommaren sög arsle så bor jag här i en etniskt homogent samhälle.
Men,
några byar.
Men det fina med det där är ju också att vi har haft den här ständiga utvandringen som har pågått under hela bronsåldern, under folkvandringstiden, under vikingaåldern och även en del under medeltid och sånt där. Och sen hade vi också den här stora på 1800-talet, slutet av 1800-talet till USA med mera.
Jo.
Så vi har ju alltså format alla områden runt omkring genom att pumpa ut genetik i den riktningen och gjort de områdena mer som oss. Alltså.
Det finns en meme som florerar på X där, it's a Swedish world, you're just living in it.
Precis.
Alltså svenskar är ett jävla fantastiskt folk som presterar utöver dess befolkning. Och vi är överallt och har påverkat så sjukt mycket.
En alldeles ny grej på det temat, det var faktiskt utvecklingen med internet. Där, det tidiga internet, det var liksom USA stort, England stort, Tyskland stort. Och så kommer Sverige med där på användare. Fastän vi är så få i befolkning. Om du kollar där liksom på hur många som använde internet och deltog på forum och sånt i spel. Tidiga 2000-talet. Det var svenskar som var där. Och bland annat då norrmän och sånt också.
Och kolla på spelutveckling, appar och program och allting. Så sjukt mycket svenska hemsidor. Sjukt mycket svenskar som har utvecklat och innoverat teknologin typ de senaste 20 åren. Eller 30 åren. Så vi är överrepresenterade.
Alltså, per capita så slår vi ju det mesta.
Så är det. Och det är därför jag säger, det sa jag innan vi tog sommarpaus också, att det som händer med den etniska svenska etniciteten, det är fan ett brott mot mänskligheten.
Ja, det.
Det som håller på att hända här. Och vi måste kämpa till sista jävla man och kvinna för att behålla vårt folk. Och det betyder, rösta inte på SD. Vad ni än gör. Rösta på Maggan istället.
Nej. Det är fan.
Rösta på Nushi då, jag vet.
Ja, jag tror vi får mer. Det rör om mer i grytan om vi har Maggan i alla fall. Precis som de skulle ha röstat på Kamala istället.
Om man inte bor i Örebro då, då kan man ju rösta på...
Jo, kan man rösta på alla ord. Men det där var ju också en intressant grej som vi kan prata om. Jag vet inte om ni såg Frihetsnytt inslag om det där.
Vilket?
Jag har ju lyssnat på väldigt många Allard-intervjuer för att få ett hum av hur nationalistiskt sinnad är den här människan egentligen. Och han uttrycker ju väldigt många sunda idéer, även om han låter, alltså hans temperament är väldigt...
Svenskplatte.
Ja, exakt. Hysterisk. Men det han tog upp, vad heter han, Torbjörn, på Frihetsnytt var att hela den här idén med att Örebro skulle gå in bakvägen är alltså helt fake. För att det som behövs göras är att folk i Örebro region röstar på Örebropartiet i det nationella valet. Inte i regionvalet, inte i kommunvalet. Och där ligger de långt under 1%.
Är det så?
Ja, alltså det ska vara 12% av Örebros region.
Jo, det fattar jag, men är det så skillnad att de har så mycket högre stöd i kommunvalet än i riksdags?
Ja, det är inte kommunvalet, där ligger de.
Nej, men räcker inte i regionvalet bara? Menar att de skulle rösta i riksdagen? På...
Det måste vara riksdagsvalet.
Jo, men är det så stor skillnad på stödet alltså?
Jo.
De är under 1% där.
Ja,
är det ju en helt fejkad men faktiskt.
Exakt. Så konstigt. Hela övriga partier är över 1%.
Stämmer det du säger nu då? Alltså jag menar, det låter konstigt att de skulle gå ut så stort på dem. Det liksom...
Jo, men det är en fake grej för att hypa dem. Eller så jag förstår det i alla fall.
Det känns att det skulle vara lite lätt att motbevisa det liksom.
Jo,
jag har inte ens tittat på det, men liksom...
Men det är väl logiskt att det var regionvalet. Och då har de ju en chans.
Folk har väl inte hunnit så här... Folk är inte så liksom... insatt, alltså även om det har blivit en snackis och så att de i teorin kan ta den bak dörren, så deras alltså väljarna kanske bara är vana att rösta på dem lokalt då, och inte fattar att det är viktigt att rösta nationellt, och så kanske man är låsta vid sina nationella partier och inte vill slösa bort röster och sådär, och det är lite ny grej att de satsar på riksdagen, så det kan ju stämma att det är stor skillnad där, men det låter lite konstigt att det skulle liksom vara 1% mot 12%.
Jo, folk kan kika på det. Den heter Alla ljuger om Örebropartiet. Här är Marcus Allards verkliga väljarstöd i valet. Jag länkar den i chatten.
Jag tycker det låter som en bra granskning. För är siffrorna sådana och det är det som är det senaste, liksom, då har ju media hypat upp dem på falska grunder, liksom, utan substans.
Och det är ingen attack mot vad han har sagt eller vad han står för eller någonting. Men alltså det här idén verkar överhypad. Visst, det kanske är en taktik. Okej. Okay. Men jag är med på det.
Men det går säkert mycket bra saker och så. Men sen missar han. Han är ju liksom populist och avskalad. Och har ju bara i vissa frågor. Och det kan ju vara okej. Okay, men har ju sina begränsningar. Liksom. Man kan inte förlita sig på Allard och hans parti som en helhetslösning.
Nej. Nej, jag tycker bara att det är en frisk fläkt faktiskt.
Ja, precis. Han stör de etablerade partierna och det pratar någon gör det. Ja,
jag frågade AI här och det säger, den säger att Örebropartiet måste få minst 12% av rösterna i själva riksdagsvalet i Örebro.
Exakt. Jo, men det har jag fattat från början. Men jag trodde att de hade liksom samma väljarstöd som de har och att det har varit runt 12% och att det är goda chanser att de kommer in.
Du, de hade till och med 16% när jag såg för typ någon vecka sedan. Men
i regionen.
Då är det i regionvalet.
Exakt. Alltså. Mm. De har, och grejen är, det är inget negativt. De kommer få sjukt mycket röster i regionen och i Örebro. Det är positivt. Så jag säger ingenting om det. Men att komma in i riksdagsvalet, det kommer inte att hända.
Men det är väl bara för att de ska locka till sig röster från SD?
Jo. Och då är det alltså, så här, split the vote. Nej.
Är det 1% alltså bara utav
rösterna? Typ 1,4 tror jag han sa var övriga
kommer
partier.
Kommer att rösta så i... Jaha.
Rösta på övriga partier i Örebro region till riksdagsval.
Och då lär en rätt stor andel av den 1,4% var Örebropartiet kan man
säga. Ja, typ hälften kanske. Jag vet inte. Han säger det i videon, jag minns inte exakt vad han sa där. Men det är som så jävla litet. Så att det är som... Jaja. Men jag ville bara ha det sagt så att det är sagt innan vi lägger på. Sen har vi också en annan grej. Det verkar som att Radio Motstånd kommer att sända nu på torsdag. Och då kommer de att gästas av Fredrik Weideland. Att folk kan kika på det. Det är ju live då. Klockan 8 på torsdag. Folk kan kika på det. Har vi fått in några donationer? Eller hur ligger det till det?
Ja, vi ska se. Senaste uppdateringen är... jag vet inte om postboxen inte är kollad. Eller om det inte har kommit något. Swish var det skralt på. En donation från Vilda Hilda verkar som.
Okej. Okay. Ja, tack så mycket.
Jo, men övriga får steppa upp lite.
Jo, semestern är över nu. Så nu är det dags att gå tillbaka till arbetet, tjäna pengar och så skickar du dem till nordfront.se så att det blir någon fart på den här verksamheten.
Ja, skiter ni i biffstekarna?
Jo, för helvete.
Som en annan person sa så kan ni ju skänka med.
Du får leva på nudlar och donera pengar till Radio Nordfront. Yes, men vi hade inga mer donationer då?
Nej, inte vad det verkar. Yes. Om det har postats så tar vi de nästa vecka.
Jo, men då säger vi så här att tack för att ni lyssnar och tack för att ni stödjer vår verksamhet. Nästa vecka är det ju faktiskt val. Nästa söndag. Så då blir det ju valspecial här i Radio Nordfront. Vi kanske får en gäst. Men tills dess så får ni ha det bra. Och så har ni en god kväll.
Okej.
Well, hej.